lyssnar på Spelsnack avsnitt 606 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Hej hej!
Och Oliver.
Hallå Jimmy-gubben, hallå Adam-gubben.
Oj, vi är gubbar nu.
Ja.
Jag tänkte säga att du har blivit stor Adam, du har ju flyttat, men det är inte som att du har liksom typ flyttat hemifrån, du har ju bott själv länge.
Ja.
Jag blev stor och bytt lägenhet.
Ja. Men du har flyttat närmare jobbet, är det lite pensionärsvarningen då?
Ja, jag märkte att jag har typ 4 extra gråa hår i luggen nu också.
Ja, så, i luggen dessutom. Ja. Men det är ju bästa stället att ha grå hörseln på.
Mm. Helst har de inte haft dem alls.
Fan, du har så här lite, du har så här lite typ 5 o'clock shadow på nyllet och starka, riktigt bra ögonbryn. Du är rätt attraktiv just nu.
Ja, det är kamerans fel.
Du gör bra, du gör det bra i flyttläge, Adam.
Ja. Ja. Det är ingen som lyssnar ser det, men jag har liksom massa flyttkartonger och skit bakom mig. Min tv är inte ens upppackad där borta. Så jag hoppas på att få upp så mycket som möjligt i kväll i alla fall.
Ja, och det är det jobbigaste med att flytta, att allt ska packas upp också.
Mm, utan
tvekan. Det är skittråkigt att packa ner, och det är kul att packa upp i en början, du vet. Så man bara, men här ska vara där, där ska vara där. Och sen så kommer man till så här, fuck vad mycket grejer jag har. Vart ska allt stå? Åh, nu är det bara den här sista grejen. Vi har fortfarande saker som när vi flyttade som inte upppackade.
Ja, och sen inser man liksom att men den här skiten behöver jag inte ens.
Nej. Ja, vi gjorde av oss med väldigt mycket grejer när vi flyttade där vi bor nu.
Ja.
Alltså det var verkligen så jag var så där. Vi ska inte ha med någonting vi inte vill ha. För nu, liksom, nu har man ju chansen att rensa.
Mm.
Jag tror inte vi lyckades till 100%, men en del i alla fall.
Mm.
Ja. Nej, men grått i luggen, det är snyggt. Jag har en vit tuss bak på huvudet som jag inte ens kan se själv. Det är irriterande. Varför kunde inte den sitta på något bättre ställe?
Men då bara ge mig en keps.
Men jag går inte med keps.
Nej, sant. Men det är dags att börja.
Ja, jag kan ju få en sån här typ midlife crisis där jag köper massa kepsar och så kör jag den bak och fram dessutom.
Ja.
På mitt jobb så är 9 av 10 kepsbärare har de bakåt.
Ja, men inte typ alla på ditt jobb också, typ 12.
Det, ja. Alltså det är rätt sjukt när man pratar liksom med en fullvuxen människa. Jag bara, jag är född 06 typ.
Mm. Ja, det är man, sjukt.
Alltså, jag bara, fan det känns som 06 var nyss.
Ja, det. Det var typ
jag
så här.
Liksom...
Alltså, om jag pratar med någon som liksom är född 2005. Och det var liksom när jag körde ponytrav då. Så mitt bästa år var 2005. Så kan jag liksom, det liksom bara så här, och då var jag liksom, vad gammal var jag då? 14.
Du pikade.
Så
var
jag,
så här,
man, jag pikade 2005, man bara, det har inte gått bättre sen dess. Det är liksom bara, pff.
Killen som lärde upp mig på nya jobbet var född 05.
Ja, det han måste är liksom, kännas han är lite
typ,
weird.
Han är längre än mig och känns cool, han är coolare än mig. Och han har liksom så här djup, du vet, så här, riktigt, typ alla på jobbet älskar honom. Verkligen så här typ king.
Ja.
Och så är han typ... bebis.
Ja, men det är sjukt. Men det, man brukar
jag
säga
grå,
det, det finns ingen... Vad ska
jag
säga?
Jag är grå överallt utan luggen. Det är typ... Det är där jag får vara brunhårig fortfarande.
Ja, men du är ändå... Jag måste säga, du har ju ändå mycket mörkt hår kvar. Men du har så här... Salt sprinkles på sidorna.
Det ja, det är spräcklat genom, ja, liksom.
Det är fint.
Ja, det är helt okej.
Mm, och så lite vitt i skägget så också.
Mm. Men det är alltså så här, jag började bli grå när jag var så här 25 typ.
Började jag hitta. Säga typ 15. Här, nej. Jag fick skägg när jag var 14, grå när jag var 15. Men du kommer förmodligen bli helt vithårig till slut, va?
Ja, jag misstänker det. Om man säger typ, nej, så här 45 kanske.
Ja, fast i och för sig, för vissa kan det ta lite längre tid. När blev din pappa helt vithårig?
Han var nog helt vithårig när han var 45-50 kanske.
Mm.
Men han var ju riktigt, alltså han var ju så här mörk. Inte vit utan riktigt grå har han varit sedan han var 28 typ.
Mm.
Så han har inte haft sitt svarta hår sedan han var riktigt ung.
Jag tror samma sak för Amandas pappa. Han blev typ gråhårig innan han fyllde 30.
Mm.
För mig.
Det är okej. Bara jag får behålla håret så är jag nöjd.
Ja. Det enda som egentligen frustrerar mig lite med mina grå, det är min lillebror. Han har ju typ inga grå hår. Och jag börjar få strax innan 30. Jag bara, varför får den jävla inga grå hår? Det är samma gener i honom.
Du fick en sämre mix.
Ja.
Min lillebror är ju tunnhårig. Så hans hårlinje har ju gått upp till hässan. Liksom.
Jag börjar också bli tunnhårig, det är inte kul. För jag har alltid liksom haft väldigt tjockt hår. Alltså väldigt så här. Och min morfar, han blev typ inte tunnhårig alls. Han hade liksom full kaluff när han var liksom 86. Fick jag pappas gener på den sidan där alla blev skalliga sen.
Men är det så att när man är liksom att okej, okay, nu börjar det bli att okej, okay, jag börjar bli kal på toppen eller typ få en sån, du vet, Agent Smith-frisyr, då råkar man bara av allting och kör.
Jag vet alltså, inte. Alltså, det här är ju också så dumt för att man... Jag tänker inte på om folk har hål eller inte förrän liksom man börjar själv märka att man börjar bli tunnhårig. Så nu är det enda jag ser på folk. Jag bara, hur flint är du? Liksom. Men på vissa ser, alltså, på vissa ser det ändå liksom helt okej ut att liksom vara tunnhåriga och ändå ha liksom lite hår på sig. Vi kollar på spåret. Och Christian Luke är ju liksom, han är ju väldigt, väldigt tunnhårig. Men det ser liksom inte konstigt ut att han har lite hår på skallen. Liksom.
Mm.
Exempelvis.
Ja, men tänk Lasse Kronér på så här tidigt 2000-tal. Och en sån liksom typ krans liksom.
Ja, nej, men då är det ju skönt liksom att man ser liksom ut som en munk.
Jean Luc Picard.
Nej, men precis. Ja. Eller typ, ja nej, då hade jag ju liksom, det hade jag inte haft. Alltså om jag hade liksom blivit så här, jag har en flint här uppe. Och sen så har man bara hår runt så här. Då hade man så här, nej, då hade man lika bra kunnat raka av allting, tror jag.
Devin Townsend var en riktig legend för att han höll fast vid sitt hår i flera år. Detta är en känd progressiv metal-legend. Och han hade liksom, så han var helt kal på toppen av huvudet och så hade han på sidorna liksom, och så var det dreads av det. Så han såg helt sinnessjuk ut. Och jag googlade Devin Townsend så här long hair.
Mm.
Alltså han ser helt, och nu är han ju flintis liksom, han rakar av sig allting och ser betydligt mindre sjuk ut.
Ja, ah, jag ser. Ja, men det är ändå liksom... Det är ändå en look, måste man ändå säga.
Ah.
Det är liksom... Det är lite så här Trevor från GTA 5-varning, typ.
Jag börjar tänka på... jag börjar tänka på Henry Cavill. Han har börjat få ganska högt hårfäste, så... och det var massa prat om det, och när jag såg någon kommentar jag hoppas Henry Cavill blir skallig och förlorar allt hår så han får vara i fred och hålla på med sin riktiga kärlek Warhammer.
Ja, men då kommer han gå in på subredditen Bald och lägga upp bilder och få massa kärlek från andra bald dudes.
Ja.
Eller så han åker han till Turkiet och
ja, alltså, människor i hans position har skaffat i hairplugs och alltså.
Ja. Ja, John Cena gjorde ju det, som var en ganska så stor snackis typ i våras, tror jag.
Mm-hmm.
Jimmy Carr gjorde det, komikern.
Mm.
Och var väldigt öppen med det.
Ja, folk får göra som de vill.
Ja, alltså har man råd och det blir bra. Alltså det jag såg en nyhetsartikel, var det nu i veckan, var en kvinna som åkte och gjorde massa olika ingrepp i Thailand och bara fick infektion eller vad det var. Och det, alltså hela nyllet bara förstördes.
Ja.
Alltså jag känner så här, när det kommer till din kropp och liksom alltså olika skönhetsingrepp liksom, det har ju med kroppen att göra. Alltså ta aldrig några genvägar.
Nej, men samtidigt det finns ju massa, alltså det har ju kommit sådana skräckhistorier också, massa kliniker liksom i Sverige också som inte har rätt licenser eller fuskar eller något,
ja,
sånt.
Ja, men det är också en jävligt
väg. Noga. Ja, liksom, ja.
Var försiktig med vad du stoppar i din kropp. Alltså...
Ja, men ingrepp är alltid ingrepp, så det finns ju alltid en risk, så är det ju liksom.
Ja,
jo. Så det kommer man ju aldrig ifrån. Men ja, precis.
Spel!
Ja, så har ni spelat det här? Nej, det finns väl inget, om man nu bara tänker så här rent läkarspel, det finns väl inga liksom läkarspel förutom Trauma Center-serien som är död begraven.
Trauma Center, Surgeon Simulator, Där man liksom typ har ett hjärta i ena handen och en hammare i andra.
Det var ju precis när VR var nytt och det var liksom poppis typ att göra bara såna här sjuka VR-grejer liksom. Och så plöjer man runt liksom. Så Goat Simulator, nu var inte Goat Simulator ett VR-spel, men det kom ju liksom lite i samma tid.
Ja,
liksom typ första
det är
april,
kul att du nämnde det för att det var för ett par veckor sedan nu på Sacred Symbols som är Colin Moriartys podcast. Så pratar de om, för de fick en så här läsarfråga, varför ser vi inte liksom läkarspel? Och de bara, alltså jag har ingen aning om hur ett liksom seriöst, typ storydrivet läkarspel skulle se ut. Vilken form tar det sig?
Alltså, jag tror det finns spel som har sådana teman, men det är ju typ sådana här interactive novel-spel i princip.
Mm. Jo, men precis. Men liksom om man skulle typ ta liksom och göra ett third person adventure liksom där du är en karaktär som rör sig genom en värld och du typ hjälper människor. Alltså tänk typ serien The Pit fast du är en av karaktärerna och springer runt liksom. Alltså det hade ju varit ja.
Alltså det hade ju nästan behövt göras typ som ett RPG. Alltså liksom alltså att du har den sociala biten liksom där du liksom då
Interagera med patienter,
relationer med dina kollegor, jag vet inte om man ska ha någon liksom så där, diagnostisera och allting sånt. Och sen får du liksom ha själva gameplay-delen då, som är liksom att utföra olika ingrepp. Och då måste ju nästan varje typ av operation som du gör måste ju liksom vara typ ett eget, liksom typ nästan som ett minigame.
Minigame, ja.
Eller liksom att man får typ så att nu lär vi dig hur du liksom opererar och använder de här olika verktygen och sen får du liksom då bygga ett case. Kring, liksom såhär, okej, men det här är det vad patienten lider av och sen får du ta reda på det här är vad vi behöver göra för patienten och sen har du massa verktyg som du vet hur du kan använda och sen på så sätt får du liksom typ göra det du ska då. Och det kan ju vara jävligt komplicerat och svårt att göra, men jag tror inte att det är omöjligt.
Alltså det är det aldrig, men jag tror att de bara kom fram till att det är ganska svårt att visualisera exakt hur ett sånt spel skulle se ut. För det finns liksom olika yrken som är liksom okej, hur skulle ett spel där du är brandman se ut? Och man får en ganska tydlig bild i huvudet liksom hur det spelet hade sett ut och vad man gör i det.
Mm.
Men läkare det är knöligare för att det är liksom så många olika sorters interaktioner med typ kroppsdelar och liksom verktyg och det hade varit en jävla utmaning. Men som sagt, det är inte omöjligt. Alltså någon behöver bara göra det, men jag tror det finns en anledning till att man inte ser så jävla många seriösa liksom läkarspel.
Ja, och sen är det svårare också, man tänker rent innehållsmässigt bara att så här pumpa ut liksom uppdrag inom det segmentet. För sist ut kommer det kan ju säga, sist ut kommer det bli busy work liksom, om du bara säger, men nu ska du göra en till sån här du ska ta ut blindtarmen liksom. Det här gör du för tionde gången och bara nu går det på rutin typ. Men liksom,
ta ut en byggkloss i näsan på en unge.
Ja, men om du ser
en flaska i röven på Adam.
Ja men, ja, men precis. Men ta typ Assassin's Creed Shadows till exempel där du har liksom det här är dina förmågor du har, du ska slåss mot fiender. Det är typ det. Och sen gör vi det i 80 timmar. Det är liksom, jag tror det är lättare att bara öka upp mängden innehåll där. Men sen så Trauma Center-spelen fanns ju och de var ju mer som typ åt visual novel-hållet med liksom operationer som var då liksom så här, det blir nästan som pussel. Så varje liksom operation är ju ett pussel. Så här, vilken ordning ska du ta dig i? Hur ska du liksom fixa de olika grejerna? Sen är det inte särskilt realistiskt, men det är ju ett sätt. Men jag hade gärna sett fler spel att göra de här liksom oväntade, liksom så här, okej, men nu spelar du den här rollen som vi inte har sett tidigare. Så Firewatch var ju en sån grej. Spelar liksom en skogsvaktare och det är liksom, och du spelar egentligen inte som en skogsvaktare, det är ju liksom inte gameplay-loopen i det spelet, det råkar bara vara settingen.
Ja.
Och sen är det egentligen liksom konversationssystemet som är liksom stjärnan i det hela.
Så det Hollywood kul. Plastic Surgeon Simulator. Bara botcha massa liksom så här medelålders kvinnor.
Och så är det typ och så har de så här alla som du får operera på är så här spoofs på riktiga skådespelare typ.
Ja. Här är Thomas Crease. Nej, det var dåligt.
Här kommer Pad Britt och ska fixa sin näsa typ. Nej, men jag hade gärna sett liksom mer sådana roligare grejer. Men det är ju knä. Alltså då är det får ju typ vara ett indiespel eller en indie liten utvecklare som hittar på något galet liksom. Det är knappast som att EA skulle bara säga att japp, men nu gör vi det här riskfyllda grejen.
Typ. Nej.
Så det är svårt.
På tal om olika yrken, alltså polis. Jag hoppas att den här, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men den manliga protagonisten i GTA 6, att han är en undercover polis. Och att han är anledningen till att hon hamnar i fängelse. Det har varit badass.
Men vad det händer väl, alltså så som jag har förstått det så händer väl det typ i början av spelet. Han hämtar väl henne från finkan, gör inte det?
Jo, men tänk att det var han som satte henne där.
Okej, men hur kommer det sig då att han ska ut henne och de ska fortsätta göra brott tillsammans?
Ja, för att hon är vägen in till något annat.
Ja, okej, så de behövde ha henne igen då?
Mm.
Ja, men det hade ju varit.
Jag vet inte. Jag förstår, tänkte, liksom, bara, för att jag har tänkt länge på hur skulle liksom, om man ska ha liksom en eller flera protagonister i ett spel efter GTA, hur man liksom gör de olika karaktärerna liksom lite mer distinkta. Liksom. Jag har sett en på ena sidan av lagen och en andra på den andra.
Mm. Det hade faktiskt varit ganska häftigt. Var det, minns jag helt fel nu, eller pratar inte man redan om det typ i GTA 4 innan GTA 4 blev vad det blev?
Vet inte.
Jag minns inte om det skulle liksom vara så flera olika protagonister, men det skulle vara liksom en ganska så här koppling mellan liksom då polisen och Nico då. Och vad ska man mer inriktat på den dynamiken än vad det faktiskt var sen. Men jag minns inte det så länge sen nu. Den jag minns tydligt från GTA 4, alltså innan det släpptes, var ju det att det såg ju helt annorlunda ut först. Det var ju mycket mer typ stylized tidigare.
Mm.
Det såg mer liksom mer åt det nästan cellkällare hållet. Typ.
Mm.
Man har ju spelat så här liksom undercover snut i ett så här gangsterdrama, typ som Sleeping Dogs exempel.
Mm.
Och det är coolt, men sen är, där är ju liksom att ditt utgångsperspektiv är ju från den här personen och du har ett väldigt tydligt mål. Jag tror att det kan bli intressant när man spelar två olika karaktärer som man liksom fäster sig vid och båda har två helt olika målsättningar.
Mm.
Även om absolut. en av karaktärerna går runt liksom, du sitter på information som din karaktär inte gör.
Mm.
Och när du spelar den ena så vet du att det här är liksom to fuck over den andra liksom.
Ja, men det hade varit en spännande dynamik faktiskt.
Jag hade inte velat vara liksom en uniformpolis i ett GTA-spel. Så att det behöver vara en undercover liksom.
Ja, nej, men det känns lite som att det hade tagit lite ifrån vad GTA är också. För att liksom, ja. Ska du vara undercover-polis och sen så känner du så att nej, men nu ska jag stå på den här bron och bara skjuta ner alla med RPG.
Ja, och sen då om de skulle göra att han är en undercover-polis, då behöver spelaren få veta det ganska tydligt. För om jag liksom går runt och bara skjuter ihjäl folk på öppen gata liksom, och sen bara, jag råkade vara polis. Jag bara, då hade jag inte gjort de här grejerna.
Men bara, jag är den sämsta polisen någonsin. Vad har jag gjort?
Men det kanske är någonting de inte riktigt... Ja, nej. Det kanske kommer med så här begränsningar som Rockstar inte vill ta i, som inte jag tänker på just nu, men...
Mm. Det kan ju vara så. Sen så tycker jag i och för sig att ju längre de har kommit i utvecklingen i GTA-spelen, alltså liksom att vi liksom kommer upp när allt blir mer, liksom, mer avancerat och ser mer realistiskt ut, så är det också svårare att liksom bara gå bananas.
Mm.
Liksom det är en jättestor skillnad över hur jag spelar GTA San Andreas och jag spelar GTA 5.
Ja, redan i GTA 4 kände jag liksom att det här känns som en så väl realiserad värld nu att jag går inte på sån här, du vet, galna killingspris bara för skojs skull. Det var som jag gjorde det i första GTA 3 liksom. Jag spelade det säkert 300-400 timmar utan att ens ta mig igenom storyn i det spelet.
Ja.
Det var ändlöst kul. Det hade inte jag tyckt varit lika roligt idag. För att jag inte är 11 längre. Och nu har man haft så många spel där. För att bara det att jag kan hoppa ut i min bil och springa iväg någon annanstans. Det är ingen som liksom knuffar mig i en viss riktning. Bara det var mindblowing när det kom.
Jag är så avundsjuk att du hade liksom den upplevelsen. För att för mig var det ju inte så. Utan för mig var det ju självklart att det kan man göra. Du vet.
Mm.
För att man bara såhär att... Alltså, jag var inte så spelintresserad när jag var liksom liten. Jag spelade Pokémon liksom. Och sen så fick man spela något annat. Så var inte så bara, det här har jag aldrig spelat förut. Utan man tänkte bara att det är så här spel fungerar typ.
Jag kommer ihåg, jag var så... Jag minns det som... Alltså jag minns det så tydligt. Det var en kompis som typ ringde hem mig och sa att du måste komma och kolla på det här spelet. Och han sa att det kallas GTA. Och jag trodde liksom i mitt huvud, det enda jag kände till var Gran Turismo. Och så jag trodde han menade GT. Ja. Och jag bara, alltså jag är inte så intresserad av bilspel. Han bara, jag vet, men det här är annorlunda. Och jag bara, jag kommer över. Och så bara, satte man vid den här datorn precis i början av det här spelet. Och bara det för det första, jag märkte att okej, det här är inte ett racingspel. Liksom. Jag sitter i en bil här i början, men det är inte ett racingspel. Och han säger bara, kör vart du vill. Och jag bara, vad menar du?
Men du hade inte spelat typ GTA 1 och 2 då?
Nej, jag hade aldrig hört talas om GTA innan 3 kom.
Ja, okej. Okay. Ja, för att jag hade ju spelat GTA 2 tror jag. Och sen en gemensam familjevän liksom som hade, han spelade mycket på PC, så det var där jag spelade typ Worms, spelade lite Quake. Och sen hade han något annat spel också där man kunde typ köra båt och lite sådana grejer också, men det var något så här. Jag vet inte, något FPS-spel på PC på 90-talet liksom. Jag inte vet ens vad det är. Supersvårt.
Ja, men det var så, kör vad du vill. Jag bara, vad menar han? Bara, hoppa ut i bilen. Jag bara, va? Vad betyder det? Vadå hoppa ut i bilen? Men du kan ta vilken bil du vill. Jag ser du den gubben som går där på gatan? Du kan slå han på käften. Jag bara, what? Det var helt otroligt.
Ja.
Men ja, sen, så här Killing Spree och grejer, det efter att liksom man bara, okej, den här karaktären känns som en karaktär på ett sätt som Claude i 3:an inte gjorde. Och man liksom rollspelar mer som de här karaktärerna. Så att, i alla fall jag.
Ja, nej men det... Apropå GTA 6, jag är så spänd på att se vad det spelet ska vara för någonting, speciellt efter Red Dead 2. För att jag känner ändå med Red Dead 2, de tog fan ett jäkligt stort steg i en helt annan riktning än vad man hade kunnat tänka sig att de skulle göra efter GTA 5. Det är både så här hur världen är uppbyggd, hur karaktärerna är realiserade. Liksom, hela liksom Arthur Morgans berättelse är ju verkligen så här, man, alltså den är, de gjorde bra grejer med honom i det spelet alltså. Alltså det
Så jag vet inte vad de liksom gör. Det, för GTA och Red Dead är ju två olika, även om de givetvis är väldigt besläktade och har någon del av DNA så vet jag att de, jag tror att GTA är en sån spelserie som kanske är lite mindre introspektiv, liksom att du kanske inte kommer hitta riktigt samma karaktärsdjup i GTA 6 som i Red Dead 2, även om jag givetvis hoppas på det, för jag tycker inte att det finns en anledning till att man inte kan föra över det till ett, liksom ett GTA-narrativ. Men jag undrar om de inte liksom vill göra det till en mer kul upplevelse.
Men jag misstänker, eftersom de här två karaktärerna ska ha en sån liksom djupare relation med varandra, så tror jag lite det är det man försöker göra.
Att man
liksom, det kunde vi även liksom lite se GTA 5, som Trevor och Michael hade ju liksom ett förflutet och man liksom försökte lite sätta dem mot varandra emellanåt, och sen så Franklin var med typ. Det är lite så jag känner med Franklin, att han var där.
Ja, alltså typ andra halvan av storyn så är han väldigt irrelevant i princip.
Ja, vilket är rätt tråkigt.
Ja.
Men just det liksom att de här två personerna är liksom så liksom täta med varandra, så
ja, tror jag
kan göra riktigt intressanta saker.
Det är det jag är mest pepp på. Liksom. Mm. Och även om det här liksom undercover-grejen inte blir en grej, vilket alltså jag har inte ens en magkänsla för att det är så, jag bara tänkte att det hade varit coolt. Men faktumet att det här är liksom ett par,
ja,
gör mig mest spänd på liksom, jag tycker att det är jävligt, jävligt intressant idé.
Ja. Så får vi se helt enkelt. Sen så kommer såklart de här typiska GTA-grejerna vara liksom med. Som man kanske inte riktigt ser i Red Dead. Men Red Dead är ju inte så här superallvarligt heller hela tiden. Det finns ju jäkligt mycket fjantiga saker i de spelen också. Men det ska bli riktigt kul. Jag är så spänd på det spelet, ärligt talat. Och det här blir typ... Det här kommer ju vara den största spellanseringen vi har varit med om hittills liksom.
Mm.
Ja, alltså
det finns liksom ingenting som har, jag tror inte det finns liksom någonting så här rent underhållningsmässigt som liksom har toppat den magnituden som kommer vara när GTA 6 släpps.
Nej, och det är vad alla förväntar sig. Men allting är möjligt. Det kan ju hända att det bara, det finns inte lika många PS5-or som det fanns PS4-or. Alltså, jag vet inte. Det finns ju liksom aspekter att ta i åtanke. Men mest troligt, alltså alla i industrin förväntar sig liksom att det här kommer bli underhållningsvärldens liksom största lansering.
Ja, och det känns ju ändå också som att det här är en serie som, trots att det inte har kommit ett spel sedan 2013, har hållit sig relevant.
Ja, det är fortfarande liksom superväl säljande.
Ja, för jag tror att det är väl det som egentligen är problemet för många sådana här långköra serier där det går liksom, börjar liksom närma sig så här 10 år mellan spelsläpp, är att sen när det väl kommer så är det liksom lite så här pyspunka, för att man säger bara, aha, men det är typ ingen som har brytt sig om det här sen senaste spelet släpptes. Liksom.
Mm.
Det var en annan grej som togs upp på den här podden jag nämnde förut, där Chris Reagan var med, och han sa liksom att bara för att liksom få lite koll på hur den gemene spelaren liksom, alltså folk som inte slaviskt följer spelnyheter och grejer, men som ändå spelar regelbundet och är intresserade av spel, folk som vet vad GTA är och hur stor den serien är, de frågar liksom hur många exemplar tror du har sålts av GTA 5? Och många som liksom bara, det var någon som slog till med 5 miljoner. Och någon annan som bara, men vi säger typ 20 miljoner då. Liksom bara för att det är en sån helt fantasisiffra för många människor. 215 miljoner exemplar.
Ja, det är sjukt.
I maj 2025. Så du har ju sålt mer sen dess liksom. Alltså det.
Ja.
Vilken jävla,
Jag tror till och med jag
alltså, det kommer inte sälja 215 miljoner på relaunch.
Nej, absolut inte. Det är en omöjlighet med tanke på att det inte finns så många maskiner ute som kan spela GTA 6.
Precis.
Men det ska bli riktigt, riktigt kul. Men apropå spelserier som har hållit på länge, så visade ju Halo Studios upp sitt nästa projekt, vilket är Halo Campaign Evolved, har jag fått höra att det heter. Som är en remake av kampanjen från Halo 1. I Unreal Engine 5. Så kommer vara helt omgjort från grunden. Kommer vara 4-player co-op som inte fanns med i originalet. Kommer att vara nya vapen, nya förmågor som man kan förvänta sig av Halo som har varit med i senare delar, och det ska även vara 3 nya uppdrag i typ en form av så här prequel-kampanj med Master Chief och Sergeant Johnson. Och vi är ju alla väldigt fästa vid Halo, kan man säga. Och det här är ju en remake som har ryktats, är det typ ett år nu vi har hört talas om att det ska komma någon form av remake på Halo 1. Mm. Någonting sånt. Började väl tisdags och tastas, tror jag, för hösten förra året kanske. Eller om det var i våras, jag vet inte. Men vi fick äntligen se det då. Och vad tror ni om detta?
Jag vill höra från Adam först, för han har varit tyst en stund. Jag vill bara påpeka att jag tycker att det här spelet borde bara hetat Halo.
Ja, det kan jag hålla med. Men så här,
Halo Combat Evolved under titeln.
jag kan väl säga så här, Combat Evolved under titeln är ju redan den ful liksom, och man lyckades göra den sämre.
Alltså det existerar inget spel som heter bara Halo liksom. Så att det har varit, jag tycker att Halo är en jävligt cool speltitel för en liksom sci-fi shooter. Campaign Evolved, det låter så marketing, vilken ful titel.
Ja, för du, vänta, innan Adam får prata. för att du sa, vi satt och spelade Battlefield när jag sa till Oliver såhär, men de har visat Halo 1 Remaker nu. Och sen sa du, eller om det var Filip som sa det, men det heter Campaign Evolved. Jag bara, nej, det där är väl bara marketing liksom snacket typ utskickat liksom att de kallar det campaign vault. Men det var det inte. Det var det var titeln så att ja. Adam, nu får du prata.
Jag tycker inte det ser jättebra ut.
Oj, baserat på vad?
Det är mest det tekniska. Jag tror inte Unreal Engine 5 är en bra fit för Halo alls. Inte i det vi har sett, för det är massa... Nu det släpps 2026. De har tid på sig att hamra ut en del. Men det är en väldigt lågupplöst bild överlag. Det är uppskalat från lägre upplösning. Det är väldigt mycket stuttering när man rör sig runt på den jävla ön. Det är väldigt mycket frame drops under combat. Det är väldigt mycket artefakter från lumen och sånt. Bilden är väldigt fuzzy. Och när jag tänker Halo 1 till exempel, då tänker jag liksom någonting väldigt konkret, någonting väldigt en väldigt solid bild. Och det här är motsatsen till det. Jag tycker inte om hur looken är. Visst, artworken är ganska bra tolkad. Det känns som liksom, okej. Okay. Det känns betydligt bättre än Halo Anniversary. Ja. Och jag tycker
baserat
om
baserat på det vi sett i alla fall.
Ja, och jag tycker om vissa material. Jag tycker om till exempel hur Magnumen ser ut och så generellt. Men I don't know, jag är väldigt tveksam till hur kvaliteten på produkten kommer vara. Det enda jag egentligen är mer intresserad av är liksom när de har visat Silent Cartographer, den banan. Och det är liksom den mest kända Halo-banan någonsin, i princip.
Jag definitivt är mer... från första spelet i alla fall.
Ja. Det är det som var demonstrationer och skit också. Det var så jag spelade Halo första gången.
Samma.
Ja, och det jag är nyfiken på är liksom hur mycket de kommer våga ändra. För att jag älskar Halo och Combat Evolved, men det är också inte ett perfekt spel heller. Jag menar, den andra halvan av Halo är väldigt mid egentligen. För det är då de liksom bara, oh fuck, vi har slut på utvecklingstid och återanvänder banorna. I princip springer de baklänges fast det är massa fladd som är irriterande istället.
Och då lever det på sin liksom extremt välgjorda combat loop. Ja. Liksom, hade de inte haft det så hade den andra halvan varit katastrof. Liksom. Ja.
Så det är där jag undrar, liksom, okej, okay, hur mycket kommer de faktiskt våga ändra på? Och hur, för det de har visat är ändå något ganska likt originalet, sett till layouten i princip. De har ändrat små saker, det verkar som att skalan lite annorlunda. Jag förväntade mig faktiskt att ön skulle vara större. Med tanke på att de ska ha för 4 spelare co-op. Man ska springa runt och skit. Men ja. Så I don't know. Det är liksom. Om man tittar på individuella screens så ser det väl nice ut. Men in motion tycker jag inte det ser kul ut. Att spela. Jag får inte det här. Alltså, åh, jag vill bara hålla i kontrollen och springa runt. Utan det är mera.
Det är definitivt inte liksom den här känslan man får när man såg liksom Resident Evil 2 remake liksom, och bara, alltså det här, ja. Det här är verkligen en remake som dels har ett existensberättigande och bara wow vilket upplyft det här är. Alltså, det var som jag sa till dig Jimmy i chatten när det gick ut, att jag bara, alltså jag får den här liksom Unreal Engine fan remake vibbar av detta när jag ser det.
Ja, men precis, det är typ så här, oh, men så här skulle Ocarina of Time kunna se ut om det var någon mer kompetent än Nintendo som
hade gjort det. Eller typ och var Nubis idag liksom.
Ja, men typ och det ser alltid så här, man bara, men det, allt ser liksom lite off ut.
Och jag är förvirrad över här, fortsätt in.
Nej, okej. Okay. Jag tycker inte det ser helt off ut. Jag tror det som stör mig mest, alltså det som jag känner liksom så här, att när man tittar på det, då känns det bara att det här är typ Unreal 5 och det är vattnet. Och jag vet inte varför jag liksom hakar upp mig på vattnet, men jag bara såg vattnet och jag bara såhär, ooh, fan remake typ. Men det är liksom,
alltså, det är en mixed bag
som brukar vara det.
För när de släpper ner Warthoggen, jag tycker att Warthoggen är väldigt fint modellerad och den liksom gör så här snygga spår i sanden och grejer, men så har vi andra grejer som ser ganska amateurish ut, och jag är förvirrad över inkonsekventa. För att vissa grejer är liksom så här super supertrogna till förlagen om man kollar på, alltså liksom som sagt, de har visat i princip, i alla fall halva Silent Cartography, för de har visat hela den banan spelad fram tills när man liksom sänker sig ner i det där underjordskomplexet. Och det ser exakt ut som man liksom förväntar sig att det skulle se ut, med mer bells and whistles och modern grafik. Och sett till animationer och fysik och sånt, alltså de ser ut att jobba stenhårt på att få det att kännas, att ha liksom samma liksom, ska vi säga, tunga men ändå floaty quality till movement och grejer. Men sen, och en sån sak som att varje gång man tar upp pistolen så börjar det med animationen liksom, när man ser någon, du vet, dra sliden på pistolen, vilket sånt händer liksom inte i normala spel idag, att man återupprepar samma animation varje gång någonting plockas fram. Men sen har vi grejer som att de har lagt till sprint. Och de har gjort att assault rifle har 32 istället för 60 kulor i magasinet. Så att det är vissa grejer som är så här super noggrant återskapade och andra som bara, för att det är en grej som folk kommer klaga på. Sprint i Halo 1, hädelse. Och jag känner som Adam sa, liksom, de stora ändringar som det här spelet kommer med, för att det är ju det jag är intresserad av i så fall. Om man ska göra en remake, då ska det fan vara en remake snarare än, för att vi har redan fått en remaster av det här spelet, det existerar liksom, det heter Anniversary.
Och det är ju exakt Halo 1 med liksom en annan
Halo
typ
1, precis. Of Pain. Och om man ska göra en remake, då får man, det är liksom perfekt ursäkt till att gå in och, för att Halo 1 är ökänt för liksom massor av grejer som hamnar på liksom, som fick klippas bort och att de fick slut på tid, och liksom, man kollar på en bana som Library, om Library är samma liksom bara cut and paste korridor sex gånger på olika liksom våningar i den här remaken, så ser jag det automatiskt som ett massivt misslyckande. För hur kan man göra en remake av Halo 1 och inte liksom peta på det som alla är överens om är liksom typ det absolut svagaste delarna av det här spelet.
Vi ska se, de sa någonting att de skulle ändra lite saker med Library, men jag läste inte hela.
Jag tror att de var ganska vaga om det.
Liksom, modernizing att areas could be better matched to today's expectation for pacing and clarity, and specifically name drop the Library, one of the most disliked level in series history. Men ja, så, men det är just det att det hade varit nästan bättre om de hade visat en snutt av The Library och så bara, titta ja, här gör vi ändringar.
För jag behöver inte se Silent Cartographer exakt som den såg ut och alltid har sett ut liksom.
Nej, för jag tror också att jag är liksom inne på det. För det först liksom, när jag bara hörde så här, vi kommer lägga in alla de här nya vapnen, min första tanke var bara så här, va? Ska vi ändra massa saker? Och sen var jag så här, men vänta Jimmy, nu är du fan dum i huvudet. Det är klart att de ska ändra massa saker. Vi har ju spelat Halo 1 hur många gånger som helst. De får ändra vad fan de vill.
Ja, annars så ser inte någon mening med att det här spelet ska existera.
Exakt, det är väl lite det jag också är inne på.
Och jag är helt övertygad om att hade vi haft ett superstarkt Xbox idag, där liksom de inte är typ helt uträknade ur konsolkriget, så tror jag inte det här spelet hade existerat.
Hade Infinite varit en kompetent produktion, hade det här aldrig skett.
Jag ser detta och jag tror att detta, och som sagt, alltså, men fan vet jag vet ingenting. Men jag får verkligen den starka känslan av att de ser detta som att det här ska vara liksom våran nya Halo-launch på PlayStation. Vilket, och då börjar vi från början.
Ja, jag har hört många säga det, liksom, bara Halo på PlayStation, och de bara, hur kommer PlayStation fanbasen ta emot Halo? Och då blir det så här, men alltså, många av de som spelade Halo på Xbox 360 sitter på PlayStation idag.
Ja.
För jag tror man märkte det både med Forza och med Gears när de släpptes, sålde det väldigt bra på PlayStation. Det var så här bästsäljande spelet, för det var så det ungefär såg ut på 360-tiden. Det var liksom, Microsoft-spelen sålde liksom så pass mycket att Sony First Party hade liksom egentligen ingen chans när det kommer liksom till sålda exemplar.
Nej, man jämför Halo och Killzone och Gears och...
Ja, men så här, 2011 då släpptes Gears of War 3, och då släppte ju till exempel, Sony hade jättemånga olika first party liksom titlar under den tiden, men ett av dem var till exempel Uncharted 3. Mm. Gears of War 3 sålde mer än alla Sonys första parts titlar tillsammans.
Mm.
Mm.
Det är liksom på den nivån. Så att liksom, jag känner mig så att alla som har liksom inte spelat Halo de senaste typ 15 åren, de bara fuck yeah, nu kan vi spela Halo igen.
Mm. Jag tror att Halo kommer prestera svinbra på PlayStation.
Det tror jag också.
Och som sagt, jag förstår liksom att för att jag tror säkert att sen det blev klart för Microsoft och liksom Halo Studios, som de nu heter, att vi kommer börja släppa spel på PlayStation, så har de funderat på okej, vad är det första Halo-spelet vi släpper på PlayStation? Är det Halo Infinite? Det har varit liksom ganska simpelt, för att det är liksom ett modernt spel som man känner tekniskt sett borde vara ganska lätt att porta över. Är det Master Chief Collection? Det är... Vad är det då? Master Chief Collection idag är väl 5 spel? 6 spel?
Ja, ja så är det Reach, Halo...
1, 2, 3, ODST, Reach, ODST, 4.
Och 4. Just det.
Mm.
4, så 6 spel.
Mm.
Och då känner jag... Jag hade ju känt att släppa det för vad är det, $70 eller $80 eller vad de kommer ta för det. Det är nästan för mycket produkt för ett pris liksom. Och det är en jävla massa spel under samma motor och det liksom, de har ju haft krångel med det. Och idag funkar det rätt bra på Xbox, men jag tror att det har varit bara en teknisk utmaning.
Jag undrar om det är svårt att porta det till PlayStation och typ Switch då. För att det är liksom, eftersom nätverkskoden måste ju fungera mellan alla de här olika spelarna, så du kan ju söka liksom typ, ja men du kan ju söka liksom, ja men jag kan spela vilket spel som helst, liksom i multiplayer, och så ska du söka efter det. Jag tror att det är det som gör det krångligt.
Så Infinite är bortstruket och Master Chief Collection är bortstruket. Okej, ska vi, ja men släpper vi liksom potentiellt då, vi gör Halo 6 och släpper det, eller Halo 7 eller vad fan det hade kallats. Och släpper det på PlayStation. Men ja, men då är det liksom lite så här bara att det är typ det sjunde spelet i serien. För potentiellt helt ny audience. För att som sagt, du sa att många Xbox-spelare från den tiden är på PlayStation idag. Men det är också folk som bara spelar PlayStation. Absolut. I flera generationer. Som kanske aldrig liksom ägt ett Halo. Och då tänker man på dem liksom. Och det är givetvis helt uteslutet att bara, för om man känner så här, okej, hur launchar vi Halo på PlayStation? Vi börjar från början. Det duger inte att släppa Anniversary på PlayStation. Alltså första, bara Halo 1 Anniversary på PlayStation.
Nej, det hade känts ganska fattigt.
Så det här är liksom det mest logiska steget, liksom att liksom etablera ett hem i PlayStation för Halo.
Förutsatt att det blir bra i slutändan också. Att de inte gör en skitprodukt, menar jag.
Det är ju risken med alla spel som någonsin görs. Att liksom, blir det bra eller inte? Men liksom på ett konceptuellt plan så tror jag att det här är liksom den smartaste vägen att gå för att liksom få ett fotfäste. Men...
Jo, jag hade ju föredragit Master Chief Collection för att jag tror att det hade körts bättre än vad Halo, Campaign och Valve verkar göra just nu. Jag har installerat Master Chief Collection på Steam-däcken nu medan jag håller på att flytta och inte haft mina konsoler och så på plats. Och alla spelen körs ju på den liksom flawless 60 fps. Förutom Halo 2 med den nya grafiken. Det är det enda som är choppy. Alla andra är liksom bara flat 60 rakt igenom. Och så tittar man på det där och bara... I don't know. Jag känner mig gammal och kinkig. För jag är alltid glad för mer Halo. Men det, samtidigt är liksom bara... Jag är oklar om spelets kvaliteter i sig. Och så är jag också väldigt kritisk mot Halo Studios. Och många valen de gör överlag. Så jag är ganska grumpy när det gäller just hur Halo är idag.
Jag tror det mest irriterande med hur Halo hanterat sen liksom 343 tog över då, det är det att varenda spel som de har släppts har liksom varit typ en reset.
Mm.
Liksom, men Halo 4 ska vara den här nya liksom trilogin, och sen så bara nej, vi kör inte trilogin, vi bara pinnar på, och sen så kommer vi till 5:an som inte riktigt följer upp på 4:an.
Mm.
Och sen så bara, det här är liksom nya grejer nu. Och sen så bara, nej det blir inte så bra. Nu kör vi Infinite. Också en reset. Följer inte upp riktigt på vad som hände i femman. Mm. Femman liksom, femmans cliffhanger, det förklarar sin bok. Mm. Och då bara liksom bara så här, så det, liksom, det finns liksom inte riktigt någon riktning. Och så har det inte varit, så det är lite så med Gears också. Alltså Gears 4 börjar den här nya grejen. Och visst, Gears 5 är en bättre uppföljare till 4 än vad Halo 5 var till 4. Mm. Men det är fortfarande lite så här, vet inte riktigt vart ni är på väg. Medan man tänker så här, originaltrilogin för Gears var verkligen så här, men här är liksom 1, 2 och så 3 ska sluta föra. Men vi vet ju inte liksom om ett potentiellt Gears 6 kommer faktiskt avsluta den delen av berättelsen. Och nu är det ju inte ens säkert att vi ens får en avslutning på den delen av berättelsen. Nej, eftersom det är de släpper Y-Day. Som också är förmodligen var... så här att vi måste ha en bra ingångspunkt för PlayStation-spelarna och då kan vi inte göra Gears 6.
Exakt. Mm. Och jag tror också, för jag känner att femman är en jävligt bra liksom, uppföljare på fyran, för att den verkligen tar de trådarna de etablerar där och liksom gör någonting betydligt mer intressant än vad vi fick i fyran. Det konstiga där är ju liksom att man bara helt överger den.
Liksom. Ja, sen, och när de väl då skulle då potentiellt vara redo för ett Gears 6, då har det ju gått så jäkla lång tid som vi spelar Gears 5.
Mm.
Mm.
Alltså när kom Gears 5? 2019?
19,
ja. Mm.
Ja, och då kommer Gears E-Day potentiellt nästa år. Det är liksom... Det är...
7 år.
Blir det? Sju år senare. Och då tänker vi så här, okej, E-Day, kommer det sluta med... Ja, det finns ju två vägar som E-Day kan sluta. E-Day kan sluta på ett sånt sätt att vi ska kunna få en uppföljare till E-Day. Eller så kan också ID sluta där ettan tar vid, till exempel. Liksom att okej, men nu är ID klart. Nu blir det liksom en självklar grej att spela Gears War 1 efter det. Och så får man se hur de gör efter det. Men det är
som redan
så här
finns ju.
Ja, men då är det också så här att när väl det är redo för ett Gears War 6, finns det tillräckligt många som är intresserade av det då?
Ja, det är frågan.
För det tar så lång tid.
Kom ihåg,
för ju längre tid det tar mellan spelen, ju mindre staying power har de ju. Mm. Om man inte är sån juggernaut som GTA. Liksom.
Mm. Alltså, kom ihåg, för att det var 2 år mellan Gears 1 och 2, och det kändes som en evighet. Liksom, man bara längtade efter 2an. Det var 3 år mellan 2 och 3, och det kändes galet. Man bara, helvete, vilken väntan. Liksom. Mm.
Ja.
Och nu bara 7 år med Gears 5. Det släpptes vi ganska nyligen, men... Ja.
Nej, det är galet.
Men... största frågetecknet jag har när de säger liksom campaign evolved, alltså de har inte pratat om multiplayer överhuvudtaget.
Ingen multiplayer.
Ingen multiplayer.
Det känns jävligt weird.
Men det är väl också det, för att det ryktas väl om att det är ett multiplayer-projekt som också är under utveckling, som är liksom enbart multiplayer.
Ja. Jag vet inte. Alltså för att, som jag snackade om, strategi med att liksom etablera ett nytt hem i PlayStation för Halo. Liksom, alltså multiplayer är en sån jävla integral del av varför Halo är så älskat. Liksom.
Alltså, däremot så tror jag inte att Halo 1 är det spelet de vill ha som en plattform för Halo multiplayer heller. För det är inte direkt känt för att vara liksom competitive balance eller kul på det sättet. Det är mer party shooter, man kör lite med kompisarna, mer än vad Microsoft kanske vill ha ut från det.
Halo 1 multiplayer för mig är ju definitivt den svagaste av alla spelen.
Jo, men det hade ju inte baserats på Halo 1, förutom banorna kanske, utan det hade baserats på det de gör.
Jag känner att man har gjort nya banor och grejer liksom baserad på Halo 1 locations och skit. Liksom att...
Men det är också frågan, vad är planen framåt? Är det så här att, men vad ligger i pipen efter den här remaken? Är det en remake av 2 och 3?
Halo 2 Combat, eller Campaign
Evolved. Ja, precis. Halo 3 Campaign Evolved. Eller är det liksom...
Plus multiplayer, now with Funky Kong.
eller ska de liksom, kommer det komma en separat del som är multiplayer, som är ett multiplayer-spel som är förmodligen då free to play? Och sen så kör man kampanjen på sidan om, eller ser de kanske inte riktigt att det är helt nödvändigt att Halo ska ha en jäkla massa multiplayer hela tiden med tanke på att de har COD.
Alltså de kan ju göra lite som Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone är i princip en separat produkt från Call of Duty. Men varje nytt Call of Duty lägger till innehåll till det, till årets Warzone.
Ja, det är mycket möjligt att de kanske tittar på en sån modell, men det är också så här, det här har vi pratat om tidigare liksom, vad har Halo liksom en plats i Microsofts repertoar, förutom att det är liksom lite goodwill med tanke på att det är en serie som har burit dem för 20 år sedan. Alltså, när de har COD.
Det beror på. För jag menar, bara för att man har en shooter betyder inte att det är en allomfattande shooter. Nu är Call of Duty den i princip
ja, men om man
nu
tänker dagens Microsoft.
Det finns ju alltid annan publika fångar.
Ja, för att förlorar de pengar på Halo, då är det så här, varför ska vi hålla på med det?
Ja. Jag skrev det till Oliver häromdagen, typ att om det här Halo inte skulle sälja bra, så blir det antagligen det sista Halo vi får.
Ja, det är mycket möjligt. Ja.
Det är möjligt, men jag tror det kommer sälja jävligt bra. Eftersom att det släpps på PlayStation.
Ja, jo. Det viktiga, den ja, största frågan är hur PlayStation 5 Pro-versionen blir.
Mm. Ja, för typ den lilla 1% som äger den maskinen.
Min procent, okej.
Okay. Så nöjd över ditt köp.
Och det värsta är att Unreal Engine 5-spel verkar ha en hel del problem generellt sett på PS5 Pro. Och det gör mig ledsen.
Vi borde alla spela på PC bara.
Om du kunde gå tillbaka i tiden och bara, nej, jag köper inte PlayStation 5 Pro, hade du gjort det då?
Jag hade nog behållit min gamla PS5 och haft båda två.
What?
Ja, för vissa spel är bättre.
Det blir att du köper PlayStation 5 Pro, men du spelar den bara typ för 1 av 9 spel.
Nej.
Resten är på din vanliga.
Kanske.
Det blir hilarious om GTA 6 är sämre på Pro alltså.
Alltså då kommer jag börja gråta.
För det är typ
gråta.
Det du har köpt det för.
Ja. Ja, jag skulle bli väldigt heartbroken då.
Men med tanke på hur priserna har utvecklat sig så borde du kunna sälja din PS5 Pro för det priset du köpte den för och ändå vara billigare.
Ja, det tror jag faktiskt inte. För att vissa, de byter ju ut PlayStation 5-modellerna nu. Så vissa av de gamla säljs ut billigare, så vi kollar. PlayStation 5 Pro. Den ligger nu på 9900 är den billigaste. Jag köpte den för 10500 plus jag köpte Blu-ray-spelaren till.
Ja, jävlar i mig.
Ja.
Jag var verkligen glad över att jag inte kände att jag behövde en PS5. Alltså, enda anledningen för mig att köpa en PS5 Pro det var ju om den hade haft inbyggd Blu-ray-spelare. Mm. För att jag har ju en digital PS5 som inte har någon skivläsare för att jag hade inget jobb och det var billigare. Och det var liksom så här, men ska jag uppgradera så är det för att jag får en inbyggd skivläsare liksom. Och den hade den inte, så att jag var så här, men jag tänker inte köpa en tillbehör för att få det på en maskin jag inte spelar ändå så pass mycket.
Däremot en skivläsare nu, den är 400 spänn billigare när jag köpte min. Så köp en PS5 Pro och en skivläsare så betalar du fortfarande mindre än mig.
Ja, men det börjar bli dags för PS6 snart så att jag kan vänta till det.
Ja.
Det ryktas ju om att nya konsolerna ska komma ut under 2027.
Ja, det är ganska patetiskt.
Det känns helt galet. Ja. 2027 i alla fall.
Ja, men det känns också helt galet att det liksom för den här, ja, ärligt talat, den här generationen känns som den liksom aldrig riktigt har kommit igång.
Nej, nej, nej.
Jag tror inte det är någon som känner att men alltså, vi måste ha en ny hårdvara nu liksom.
Nej,
för att vi har liksom, jag tycker inte riktigt har liksom fått ut det man vill ha av den här generationen ens.
Nej. Det är som man satt på 360, det kände bara den här jävla grejen behöver uppgraderas liksom, för att allting.
Den där jävla elklumpen som bara började låta hur mycket som helst för att den orkar knappt köra, maskinen som var allmänt segt, allt tog tid. Det var liksom att bara starta liksom en PS4 eller Xbox One var verkligen så att vara wow, vad fort det går.
Alltså däremot, det kan nog vara bra nu med PlayStation 6 så kan man spela Halo Campaign Evolved med bra framerate.
Ja, det är ju ingen garanti med tanke på hur din PS5 Pro beter sig.
Nej, precis.
Liksom så här, med styrka var ju tydligen inte liksom garanterat att det ska köra spelen bättre när du sitter där och gråter över din sålda PS5 original.
Men det är PSSR:s fel, men de ska släppa en ny version nästa år, okej?
Okay? Det finns inga garantier om att det löser någonting.
Jag var helt säker på att vid det här laget, för när kom Pro? Var det förra året?
Det är snart ett år sedan.
Är den så ny ändå? Jag tror det nästan var två år sedan.
Förra året, november.
Jag trodde att vid det här laget så skulle jag sitta och bara, åh, jag vill ha en Pro, liksom. För man har sett liksom typ hur mycket snyggare typ Yotei och alla andra spel är liksom på Pro. Men jag har faktiskt inte fått någon compelling liksom. Så Adam skickar så här ser en scen ut i Yotei på vanliga och läget och här är på Pro och jag bara alltså, jag får verkligen zooma in på vad fan.
Det var för att visa raytracing-läget. Du har också raytracing-läget på din jävla konsol, Pucko.
Ja,
men varför skickar du bilderna av dem?
För att Oliver bara, det är ingen skillnad. Och så visar jag, jo det är skillnad. Titta hur ljuset sprider sig här.
Jag snackar om att raytracing är världens osexigaste teknik. För att alla snackar om det. Och alla snackar om hela dyrt. Det är liksom hur mycket det tar på hårdvaran att ha en raytraced värld. Och jag sätter på raytracing och jag bara, jag ser ingen skillnad. Ja, så man ser det ifall man liksom tar två bilder vid sidan av varandra och här uppe i det här liksom hörnet uppe i taket ser det lite bättre upplyst ut.
Men sen tror jag också att, liksom att vi börjar liksom vänja oss vid att kunna spela våra spel på så många olika sätt. Liksom att du inte, alltså vill du spela på PS5, du behöver ju praktiskt taget inte sitta vid PS5-man på en stor tv för att spela den. Som igår så låg jag inne i sovrummet och streamade till min Steam Deck från PS5-man.
Mm.
Och bara så här, ja... Den här ser man ju att spelet ser lite sämre ut på grund av att skärmen är annorlunda och liksom vi kör över nätet, men det gör ju ingenting. Det är ju fortfarande samma spel.
Mm.
Så att liksom att man behöver inte ha de här liksom fläskiga maskinerna som ska liksom kunna göra så att allt ser supersnyggt. Jag tror att det är en väldigt liten del av människor som bryr sig. Och det kan ju hända också att liksom de stora konsoltillverkarna också märker det. Liksom att okej, det här kanske inte är liksom... Nintendo fattar det här redan på tidigt 2000-tal att det här är inte liksom... Det här behöver man inte jaga.
I don't know. Nintendo Switch 2 har stöd för raytracing och DLSS, uppskalning och sånt.
Ja, absolut. Det betyder ju inte liksom att Nintendo kände så här, vi kom till GameCube och det var liksom peak. Och sen så stannar vi där. utan de liksom... Men de ligger ju lite efter. De har inte den starkaste hårdvaran och de behöver inte ha det.
Nej, däremot just nu har de tekniskt sett den mest moderna hårdvaran. Arkitekturmässigt.
Ja, det ser man. Men Satoru Iwata sa ju det när han tillträdde som vd, tror jag, att det är ingen idé att jaga efter grafik och starkare maskin bara på grund av att ha bättre grafik och starkare maskin, för att utvecklingskostnaderna kommer skena iväg och vi kommer inte få tillbaka liksom den investeringen, för att det finns inte tillräckligt många som spelar, och det är precis det som har hänt. Så att det ska bli intressant. Och de senaste åren nu så börjar vi få liksom mer de här AA-produktionerna som inte är de här massivt, utan det är lite mindre skala på spelen, och det är faktiskt jävligt skönt. Kanske kan vi återgå liksom typ till PlayStation 2-eran av spel, och det bara, det var simplare förr. Och man behöver inte hänge hela sitt liv till ett spel, man kan liksom spela några stycken.
Tänk om spelen idag fortfarande såg ut som PlayStation 2-spel, fast de kunde liksom vara kanske lite större och lite sånt, och vi kunde spela dem i 10 000 FPS eller liknande. Det var så jävla nice.
Ja, det var någon, så han var typ så här concept artist eller någonting sånt. Och sa liksom det att om vi hade stannat liksom vid typ PlayStation 2-grafik så hade liksom industrin hade sett så mycket annorlunda ut, för man kunde lägga krut på andra saker.
Ja, simulation eller vad som helst som man kan låsa upp kreativa nya sätt att spela på.
Sen så tror jag i och för sig att just på grund av att spela kunna börja se mer och mer realistiska ut över tid, så har det också hjälpt till att liksom få en ny publik av att fortsätta spela spel också.
Ja.
Liksom att man spelar spel för att det ser ut liksom att, för att om man tänker liksom hur spel såg ut på 90-talet, då tänker man förmodligen, det där är för barn, även om det inte bara gjordes liksom barnspel på 90-talet, men man liksom man associerar det med det för att det såg liksom så ut, så jag tror att det har varit en viss hjälp. Men samtidigt så, hur mycket mer realistiskt behöver spel se ut än som det har sett ut liksom de senaste typ 10 åren exempelvis?
Nej,
liksom man kommer ju till en gräns.
Det är diminishing returns. Och när det gäller till exempel ray tracing, för min del, jag tycker det sånt är ganska intressant. För jag tycker om liksom att titta på det ur tekniskt perspektiv. Titta, Tack vare att ljuset studsar på det här sättet så får det här spelet en viss lucka av det här. Här ser man till exempel hur det reagerar. Och det är sånt som har fejkats hur länge som helst. Men nu är det mera, okej, okay, nu kan utvecklare börja att faktiskt integrera det i spel och inte behöva spendera hundratals timmar på att rita om en hel bana bara för att de ändrar belysningen i en scen eller lägger till objekt eller liknande. Så det är sånt som i teorin kan hjälpa, men sen, och då behövs det också hårdvara som har stöd för det. Så ja, så, och det är det som typ Mark Cerny och de pratar om med nästa generation, att det kommer bli en större del av det och finnas till hands för utvecklare som vill använda det och så.
Ja, och sen så handlar det också om att, liksom, att vi kan fortfarande föra tekniken framåt så att det blir lättare att göra vissa saker så att det också kan dra då ner kostnaderna. Ja. Så det är ju inga konstigheter egentligen. Men det ska bli väldigt intressant att se vad folk gör med de nästa generations konsoler. Alltså.
Ja. Ja.
Alltså ett just är Microsoft, vad de nu håller på med. Det är liksom bara så här att okej, okay, ska ni göra en PC-hybrid? Då är liksom först, största frågan egentligen de måste lösa, det är vad de gör med bakåtkompatibiliteten. De har snackat upp liksom de senaste liksom typ 10 åren.
Ja, men alltså, de kommer släppa en box som heter Xbox. Och den kommer ha... den kommer vara PC-delar, designade med hjälp av AMD. Som kommer ha inbyggd hårdvaru bakåtkompatibilitet. Och sen kör en Windows i bakgrunden bara. Och så kommer de ha en frontend med sin butik. Det är så de kommer
ingen
göra.
Ingen kommer köpa sina spel på Xbox-butiken längre, för de kommer kolla på Steam igen och köpa spel där istället.
Och folk kommer sitta och fundera på varför i helvete de har Teams installerat på sin Xbox.
Oh my fucking god. Adam, sluta. Det var typ det värsta du kunde säga. De bara överger partychat. De bara, vi alla sitter och pratar via Teams nu.
Nej, men alltså, det är så kul. Folk liksom bara sitter på sin ROG Ally X, Xbox Ally X, och liksom bara, varför i helvete är Teams installerat på den?
Jesus Christ, ja. Och då blir frågan, vad är PS6 då? Är det liksom, är det PS5 2.0? Eller hur kommer de hantera den bärbara enheten, om det är någonting som stämmer?
Den bärbara enheten, det som det ryktas om, är det som förvirrar mig mest av allt. För att jag har ingen... För de kan, den är dödsdömd och den släpps som en separat plattform. Men jag vet inte heller hur de ska få folk att fortsätta ha sina bibliotek om det är en bärbar plattform. Kommer de tvinga folk att köpa om spel de har typ fysiskt till för att spela den bärbart? Eller liksom, hur ska de få den att verka sexig? Kommer det vara en companion-enhet eller en konsol i sig?
Så då är frågan så här, kommer det vara som Switch?
En dockningsbar.
Att liksom det är enheten? Ah.
Jag tror inte de kommer ha att den är en bärbar hybrid bara. Jag tror de kommer ha en stationär variant också i så fall.
För man, det här vet ju inte egentligen jag någonting om. Men det man potentiellt hade kunnat göra då, det är ju det liksom att köper du då den bärbara enheten liksom med maskin, då så vi säger det är en bundle liksom, att du kan docka den. Men dockningsstationen biffar upp hela plattformen liksom, ordentligt. Och sen när du tar ut den därifrån så har du bara en svagare version av konsolen du har under tvn.
Det hade varit intressant. Men det här behövs en väldigt speciell interconnect för att de skulle kunna prata med varandra på ett bra sätt.
Ja, och det vet jag inte om de har läst. Men det vet jag att det ryktades ju om med Nintendo Switch 2. Var ju det att är dockan mer avancerad nu så att du liksom kan köra spelen annorlunda på tvn. Och den gör väl vissa grejer dockan, men det är inte... på det sättet som jag beskriver nu.
Det ryktades på forum att Xbox One skulle ha extra grafikkort i strömklumpen också så den blir starkare än PlayStation.
Ja, men det är jättekonstigt. Jävla strömklumpen alltså. Fan vad min 360-strömklump lät. Ja. Gud, såg sina sista rosslandan.
Och så hade man PlayStation där bara en strömsladd inne. Och bara, det här är science fiction, what the fuck?
Ja. Jag tror visst var det med Xbox One X som strömklumpen försvann sen, va?
Eller Xbox One,
försvann den redan med Xbox One?
Jag tror
den
försvann med Xbox One faktiskt.
Jo, det gjorde den. För Xbox One var så jävla tung. Den vägde skitmycket och sen kom One X och den vägde ännu mer. Alltså, det var en kompakt maskin.
Och det är One S jag tänker på det. Ja. Ja, för just det, Xbox One vanliga, den hade strömklumpen. Och Xbox One S tog bort den.
Okej, okay, så kanske det var. Jag minns, det är så länge sedan jag hade en Xbox One, alltså originalet. Mm. Fast sen ersatte One X så bytte jag ut
den. Ja, jag sålde min till en polare, så han har fortfarande min Xbox One med Kinecten någonstans i Sverige.
Jag gav mig inte min syster, jag tror hon aldrig startade. Nej, men det ska bli, jag är nyfiken på vad man kommer göra för nästa generation, även om det är så här, det känns fel att prata om det just nu. För att det känns inte som att den här generationen har varit så lång, trots att den har varit lång.
Ja, det är ändå, om vi säger 2027, det är ändå 7 år, så det är ingen på pappret lång generation. Men det är just det att det här har bara varit lång övergång. Och det kommer fortfarande vara en lång övergång. Det kommer fortfarande vara liksom massa PlayStation 5 och PlayStation 6-spel som liksom kommer gå över varandra och skit.
Ja, alltså Sony har väl inte släppt ens 10 spel som är exklusiva till PlayStation 5. Som du inte kan spela på PlayStation 4.
Nej. Det har knappt varit några.
Nej, det är typ så här, Returnal, Demon's Souls.
Astrobot.
Astrobot.
Yotei,
precis. Mm. Death Stranding 2.
Ja, men jag tror det, om de hade velat hade de säkert kunnat klämma ner det på PS4.
Säkert. Så det gör att det hela blir liksom weird.
Ja.
För som sagt, det gick ju 7 år mellan PS4 och PS5.
Mm.
Och PS4 kändes som att där hände det massor. Alltså.
Mm.
Speciellt den senare halvan. Det kom ju, alltså det var ju liksom 10 av 10. Liksom typ, nästan alla deras egna spel var ju verkligen bangers.
Mm.
Ja, nej men det... Vi får se vad som händer helt enkelt. Men vi har ju spelat lite spel senaste veckan också. Oliver, du har ju spelat Ninja Gaiden 4.
Mm. Det är ett av de spelen jag har varit mest nyfiken på i år, för att jag älskar Ninja Gaiden-spelen.
Speciellt 3 har jag
hört. Ja, 3 var ju ett snedsteg. Eller, ja, sned... Vad säger man? Snedsteg kallas det, precis. Så min fråga har ju liksom varit, hur ser Ninja Gaiden ut 2025 och hur väl kommer Platinum Games förvalta det, för att det är de som är huvudutvecklarna.
Som känns som en bra fit för den typen av spel.
Ja, i teorin precis. Det är ju liksom, om man tänker, okej, vilken studio förutom Team Ninja hade kunnat göra en bra Ninja Gaiden, och Platinum Games hade ju varit liksom på toppen av många listor. Men alltså först och främst, gud, jag gillar verkligen inte hur det här spelet ser ut. Det är inte bara den här monstruösa framtidsvisionen för liksom Tokyo-metropolen, utan den sträcker sig till alla beståndsdelar av presentationen. Så fienden är så jävla ful. Fienderna varierar mellan liksom fula typ stormtrooper knockoffs, så här vitplastiga soldater, till liksom monster designs, så här direkt rippade från så här rejected Bayonetta designs. Alltså man bara, det där är en Bayonetta fiende när man tittar på den liksom. Jag avskyr verkligen UI:t, för att det är liksom så här Platinum. Jag har aldrig gillat hur Platinum gör så här hoods och interface. Det är så här Platinum hiskeligt, där det visas som någon form av liksom pixlig digital heads up display. Vilket verkligen clashar med tonen i Ninja Gaiden för mig. Liksom. Att det är så här uråldriga liksom ninja och shinobi-klaner som slåss mot mer moderna grejer. Liksom. Jag vill inte ha liksom ett team som skriker örat över någon jävla typ radio och massa så här, typ, computer hackers och skit. Allt känns för så här, sci-fi modernt för att liksom passa in i Ninja Gaiden. Men det är så det är.
Mm. Men hur har Ninja Gaiden varit? Alltså jag som aldrig har spelat de här Ninja Gaiden-spelen, hur var liksom fiendesignen innan då?
Ja, det var väldigt varierat. Alltså du hade ju liksom att i första spelet till Xbox, och när jag säger första spelet så menar jag inte de här NES-spelen, utan liksom
Ja, men precis,
i den här 3D-spelen.
Ja.
Och det liksom, det började med att du slogs mot andra ninjas. Och sen typ mer, det är typ demoner, men de kallas fiends. Som kan variera jättevilt i design. Men jag har aldrig varit så här, bara, jag älskar fiendedesignen i Ninja Gaiden, men den har känts distinkt för sin serie. Fram till trean, där det verkligen börjar bli okej, okay. Det är mycket i trean som är fel.
Ja, det är väl massa robotar i trean.
Massa robotar, du slåss mot massa pansarvagnar och helikoptrar. Och helikoptrar har funnits även liksom i första spelet, och det är alltid liksom spelets low point när man slåss mot bepansrade fordon. Men det har ändå varit liksom, när man möter en tank i Ninja Gaiden 1, så är det är en vanlig tank liksom, med snubbar som sitter i. Tanksen i här är liksom, de har stora jävla sågblad och liksom, det är liksom platinum tanks, du vet. Saker som inte existerar i verkligheten. Så i Ninja Gaiden har det varit att du slåss mot och rör dig genom miljöer som finns i verkligheten, mot fiender som finns i verkligheten, eller övernaturliga grejer som de är typ demonmonstren eller whatever. Och här är liksom att allting känns väldigt svårt, att ingenting går att köpa som någonting som är taget från verkligheten. Och spelet i sig känns liksom precis lika mycket som Bayonetta eller Metal Gear Rising som det känns som Ninja Gaiden, åtminstone initialt. Vilket är lite exakt vad jag var nervös inför release. För det finns så här staple moves som alla som spelat Ninja Gaiden känner till, så här Flying Swallow och Izuna Drop, de finns där. Men spelets feel and flow har sina rötter liksom i Platinums katalog. Ninja Gaiden har alltid haft en väldigt distinkt gamefeel. Liksom, det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad det är, men man känner det när man spelar. Och det är tydligt att det här spelet liksom, det känns som att det är byggt på en annan grund. Fram till man får börja spela som Ryu. Mm-hmm. Och då är det bara, nu sitter det, detta i Ninja Gaiden liksom. Det här är vad, och det är det som är knäckande, för att han har en sån liten roll. Och det liksom, det verkligen accentuerar då, för att det är lite som Devil May Cry 4 i det avseendet liksom, att det är, ja, nummer 4 i en spelserie, och den karaktären man vill spela som, legenden liksom, han är typ med i bakgrunden, och de sätter en ny karaktär på dig. Och i det här fallet är det Yakumo som är i Blood Raven Ninja Clan. Och han är liksom resentful mot Hayabusa Clan för att de får all glory och vi gör the dirty work liksom. Och han är,
okay.
Han är verkligen karismatisk som ett kluster av hemorrojder liksom. Alltså, och Ryu har heller aldrig varit liksom den mest karismatiska karaktären, men här i det här spelet, jag tycker att han är coolare här än han någonsin varit, och det förstärks då ytterligare för att man inte får spela honom på alltså, jag tror det var typ 8 timmar av spel innan jag kom fram till okej, nu får jag spela som honom första gången. Jag avskyr nästan alla karaktärer i spelet. Man, liksom, man har ett gäng av dem i örat nästan hela tiden. Och jag tål inte den hela anime cheerleader skank som gormar beröm över mig ständigt. Och verkligen låter bara, oh yeah, Yakima! Fan, håll käft!
Åh nej,
däremot det tycker värsta. Jag att det finns typ en prästinna som heter Siori, tror jag heter. Och hennes röst är jävligt bra. Jag tycker att hon gör ett bra jobb i det här spelet. Och Ryu Hayabusa, jag tror att han spelas av en skådespelare som inte... För han, Troy Baker gjorde honom i tredje spelet. Och jag bara tyckte det var jätteweird, för jag hörde bara Troy Baker. Och nu är det någon annan, jag vet inte, jag kan inte placera honom, så jag vet inte om jag har hört honom förut, och han låter svinbra för den här karaktären, och han är så jävla cool i det här spelet. Men det verkligen accentuerar liksom hur mycket mindre jag tycker att Yakumo, han är på ena med det är en kul som, att spela som, men han är sån som bara Fuck you, don't talk to me. I'm here on a job. Du vet.
Shadow the Hedgehog.
Hey,
han är exakt Shadow the Hedgehog.
Ingen shade över Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgehog är så cool.
Han är exakt Shadow the Hedgehog för att han är sån liksom att han har bara edgy skit att säga, men han är typ så här, hans handlingar antyder om liksom att det finns ett hjärta där någonstans, men han vägrar visa det, du vet, och liksom han fäller en tår liksom så här jättesubtilt, men hela tunt igen. Och på tal om UI så liksom det har en asful så här face button guide i hörnet som visar liksom att X är light attack och Y är heavy attack och B är shuriken och så vidare. Ungefär som att man behöver den informationen längre än tutorialen.
Ja, det är jättevant att spel har det.
Jag vet, men alltså, den tar upp liksom så mycket screen space och känns så värdelös. Man kan stänga av den, så jag gjorde det. Men sen så fort jag kommer på sån här typ rail grind sektion, då står det inte vilka knappar som jag var längre liksom. Så att nu måste jag dodgea någonting. Jag vet inte vilken knapp jag ska trycka på, så jag satte på den ändå. Och det är liksom, det är verkligen så här motsatsen som jag har snackat om, hur elegant Sucker Punch förmedlar information och grejer till spelaren i Ghost of Tsushima, och det här är verkligen tvärtom. Och sen finns det, alltså, det finns massor av mindre störningsmoment, som att spelet är liksom det är redigt utmanande. Alltså även på normal så har jag dött rätt ofta, vilket är fine by me, för att jag tycker om så här lite tuggmotstånd, och det känns aldrig som att någonting är oöverkomligt. Det är bara att jag behöver bara bli lite bättre för varje gång jag försöker, vilket händer. Så det är fine. Men jag blir tokig på processen. Varje gång jag dör så behöver jag se en liten så här typ slow motion, små dramatisk dödsanimation, och så måste jag höra på den här hela anime-bryden och bara, yeah, come on, no! What are we gonna do? Och så liksom lyssna på de här tjackmongorna över radion, yla liksom bara, AKV, jag vet inte vad jag ska göra. Och sen typ följt av en långsamt materialiserande liksom menyskärm som frågar, vill du fortsätta spela? Och sen så är det typ en ganska lång laddningsskärm, alltså vilket man var van vid för typ 20 år sedan, men med dagens moderna konsoler så är laddningsskärmar är i princip bortblåsta. Men så att när de dyker upp så är det skitfrustrerande. Jag vill bara in i fighten igen liksom. Och det är, dör man då och då så är det inga problem. För att liksom, det kanske är att jag behöver vänta 10-15 sekunder. Vilket inte låter mycket. Men när man dör och dör och dör och man bara, du vet. Men trots allt detta, alltså liksom, det finns massor av grejer som jag önskar var annorlunda, men trots allt detta så är det ändå omöjligt att inte ge cred till Platinum för vad de är duktiga på. Och det är liksom bara, alltså, hur combat-system och sånt fungerar. För det, hur mycket jag önskar att detta var ett nytt Ninja Gaiden som kändes mer som något som Team Ninja har knoppat ihop och försöker hitta tillbaka till rötterna lite efter trean då framförallt, så är det liksom det jag spelar i ett vakuum är vansinnigt roligt. Det är liksom, alltså, det är snortajt, det är snabbt som fan, utan att för den saken skulle någonsin offra spelbarhet och precision. Det är svårt men aldrig obegripligt, liksom. Det är tydligt vad som krävs av dig. Det är rått och slafsigt, precis som man vill att ett sånt här spel ska vara. Det är också dessutom det första spelet i serien att göra on the fly weapon switching till en grej. Vilket det har fans skrikit efter, för att det har alltid varit väldigt knöligt att byta vapen i combat i tidigare spel. Och här är det bara D-paden, pang. Du bara inkorporerar hela ditt moveset i en combo. Helt liksom sömlöst, vilket är amazing. Så trots alla grejer jag kan peka på som jag önskar var annorlunda, så är det liksom ett betydligt bättre realiserat spel än 3:an som gjordes av Team Ninja, men efter att Tomodobo Itagaki hade lämnat studion. Det var liksom ett tragiskt missriktat och oinspirerat spel, så jag får inte riktigt den känslan av 4:an. Det känns som ett spel som materialiserades ur en tydlig vision snarare än, ja, oavsett vad man tycker om den visionen. Så att det är ju långt ifrån mitt drömscenario av hur ett Ninja Gaiden 4 ska se ut. Så jag är ändå tacksam för vad vi fick. För det är liksom, jag jämförde det med Devil May Cry 4 i liksom att man åsidosätter fan-karaktären för någonting helt nytt. Men det är också lite som Ninja Theories DMC å andra sidan. Mm. För att det är liksom det typ, det är inte uppföljaren som man ville ha, men liksom på egna meriter så är det rätt starkt.
Ja.
Så jag är ändå rätt nöjd. Alltså liksom, jag kan förbise de stora problemen med spelet till fördel för de stora kvaliteterna med spelet. Och så, jag är inte riktigt färdig. Jag har påbörjat Ryus parti. Och jag märker att det bara känns som att, ja, men det här, för att jag har typ mött två bossar som jag redan besegrat med Yakumo, så det känns återigen som Devil May Cry 4, och liksom att man typ avverkar gamla bossar och grejer med den bättre karaktären för att verkligen sätta slut för dem. men jag trivs mycket bättre med Ryu, för att inte bara liksom för att det här är karaktären jag vill spela, utan liksom jag känner mig mer hemma i hans moveset. Och trots att, för han har bara ett vapen, han har sitt svärd, medan Yakumo har fyra olika, så han, Yakumo är ju mer välrundad i det avseendet. Men Ryu's base gameplay känns så jävla bra liksom, att det är ändå det jag föredrar. Och de fungerar lite olika sätt till typ traversal, för att det är någonting de har för att liksom bryta upp alla combat-segment, att de har olika sorters traversal, som att liksom man springer på väggarna, man railar, man grindar på railsen, man svingar mellan hookpoints med sin grapple, och man har en wingsuit, och man har en surfbräda som man åker över vattnet med Yakumo. Ryu bara springer på vattnet, för det kan han göra tydligen. Och han kommer upp i sån vansinnig fart att om man liksom råkar springa in i en klippa så bara så tar man skada.
Så om du sätter det här, för vi har fått två Ninja Gaiden i år, vi har fått Ninja Gaiden Ragebound och vi har fått Ninja Gaiden 4. Och jag vet ju att du har ju en större historik till liksom Ninja Gaiden 3D-spelen än vad du har haft 2D-spelen. Vilket av dessa två spel föredrar du?
Ja, det är det som är så jävla knepigt med den frågan. För att jag är ju ett fan av 3D-Ninja Gaiden-spelen. Jag är inte ett fan av 2D-Ninja Gaiden. Jag tycker att Ragebound var svinbra. Och i slutändan så tror jag liksom att jag hade ändå satt ett högre betyg om vi hade sysslat med betyg på Spelsnack. Så hade jag satt förmodligen en stark 8, liksom kanske till och med en 8.5 om man hade kört decimaler, för att det är, ja, alltså det är svinbra. Och detta hade jag kanske satt en 7. Men jag gillar vad det här presenterar. Det är ju mycket, det talar till mina sensibilities på ett annat sätt liksom.
Ja.
Så att det är extremt svårt för mig att säga vilket jag tycker är bäst, för att det är också liksom, om jag skulle rekommendera någonting, båda kostar jävligt olika liksom.
Ja, så är det.
Så om man, vad är det, Ninja Gaiden Ragebound, det var typ 299 eller någonting man får betala för detta, och detta förmodar jag har spelat på Game Pass nu, men jag förmodar att det landar på 799 minst. Jag tror inte det är 899. Behöver Lilla gå bajsa eller? Precis,
man kan köpa
Nej, det är Amanda hemma, så att hon är nyfiken på henne.
Vad sa du, Adam?
Frågar om priset, eller?
Ja,
649 går att köpa Ninja Gaiden 4 på fysiskt just nu.
Fysiskt, ja. Ja, men jag tänker liksom, vad är typ baspriset liksom på den digitala?
Ja, säkert 8 miljoner kronor, jag menar.
Så liksom, det är också en sån sak med, om man skulle göra en rekommendation liksom, att ta i åtanke hur mycket du får för priset. Men så, alltså, ja, nej. Jag tror att det simpla svaret är att jag hade gett ett högre betyg till Ragebound, för att det gör vad det gör svinbra, och liksom det har allt man förväntar sig av den typen av spel. Men den typen av spel, Ninja Gaiden 4, är kittlar mig på ett helt annat sätt. Liksom att jag har liksom en till synes ändlös sträng av liksom bara kombos och dra mig igenom och bara slafsa mig igenom massa fiender. Och det är mer min typ av spel. Så att i slutändan, om jag var tvungen att radera ett av de här spelen från existence, så hade jag nog behövt ta bort Ragebound. Men jag är glad över att båda finns. Det har varit ett bra år för Ninja Gaiden. Liksom efter åratal av bara ingenting. Helt plötsligt så har vi tre releases. Liksom. Vi har typ Black-versionen och tvåan. Det har visserligen sina problem, men det är kul att det existerar. Vi har Ragebound, vilket är det första spelet i 2D-serien på decennier. När det var typ 90-talet, det senaste det kom.
Mm.
Och en uppföljare då på Team Ninja-serien som... Så, alltså man kan inte klaga för mycket. Jag är jävligt glad över att vi har de här tre spelen.
Nice. Hade det varit någonting så... Har man aldrig spelat Ninja Gaiden i 4, ändå ett bra spel att hoppa in i?
Ja, men det tycker jag. Om du hade frågat mig vad är storyn i Ninja Gaiden 1 eller 2, jag hade aldrig kunnat säga... Det är typ, du är typ en ninja som alla vet är typ världens bästa på vad han gör, och en ond sak kommer upp och du ska döda den, och det är typ det är vad storyn är. Och det verkar vara lite mer, alltså trean var lite mer komplicerad för att det var, ja, nu ska vi försöka ge mänsklighet till Ryu. Nu är det första gången man ser honom utan sin mask, och han har en relation med en liten flicka liksom som har förlorat sina föräldrar och all den skiten, men det bara känns så hamfisted och fel för serien. Här är jag tillbaka lite mer till ettan och tvåan stuket, men med ett extra lager och komplexitet eftersom att vi ser det från två olika perspektiv. Om du aldrig spelat något Ninja Gaiden så hade du lätt kunnat hoppa in i detta och bara köra, för att det är ganska, det är svårt, men det finns mycket, alltså dels olika svårighetsgrader och sen också massa olika accessibility options, och det är ganska lätt att lära sig, alltså du kommer ganska långt på att bara liksom trycka XXXXXXX och dodga här och där liksom. Ifall du kör på IC med massa accessibility på. Så att det finns, jag ser ingenting i det här spelet som skulle liksom göra det knepigt att ta sig in i som en nybörjare för serien.
Okej. Okay. Kul. Jag har ju spelat senast Pokémon-spelet. Pokémon Legends ZA, som det så fint heter. Switch 2-versionen dessutom. Så att det omslaget som man fick ser ännu sämre ut.
Med en massa text på.
Ja, gud ja. Usch, alltså Switch 2-fodralen är verkligen så fula.
Ja,
det är faktiskt jättebra. Så långt som jag har spelat. Vilket är 5 timmar nu, eller någonting sånt.
Jag tror inte på det. Du försöker bara lura mig till att köpa det.
Nej. Alltså, och jag tyckte ju senaste Pokémon Legends Arceus var ju också bra, liksom, mycket för att det tog serien i en helt annan riktning än vad man gjort tidigare. Det liksom var så att men det var liksom lite för historiskt. Det gick ut på att liksom researcha Pokémon, så att det var ju väldigt stor fokus på att egentligen fånga Pokémon. Så bara, men du måste fånga så här många Pidgeys liksom, för att vi ska få typ den informationen vi behöver om Pidgey typ. Så att det var liksom det man gjorde. Och den öppna världen var ju liksom ganska tom, men det fanns liksom olika regionsdelar man liksom vandrade på. Så det var liksom en helt okej spin-off från Pokémon liksom. Och också visade så här, hur skulle man kunna göra de här striderna realtidsbaserade snarare än turordning. Så ett bra experiment. Sen så tycker jag liksom att Pokémon Legends ZA då har ju liksom sett relativt B ut när det har visats upp, och liksom att nu är man inte ute liksom i vildmarken längre, utan man är i den här staden istället. Man heter den Lumio City, som introducerades i Pokémon X och Y. Och man är liksom typ där, det är där du är. Och det var liksom bara så här, men det känns inte riktigt liksom som Pokémon, du vet. Alltså liksom Pokémon för mig är det här äventyret, man ut i det vilda och liksom fångar Pokémon på det sättet. Och det är ju inte detta. Så jag var redan liksom, jag bara, hur kommer det kännas liksom? Och sen så ser ju, alltså, spelet ser ju i mångt och mycket ut liksom som en PS2-spel. inte för att liksom det grafiskt sett är sämre, men liksom det är så här, det är ganska platt. Det är liksom avstånden är liksom väldigt, allt ser väldigt blockigt och stort ut. Vilket och det liksom var typiskt för den tiden. Så att redan det ser liksom lite så där ut. Men det är jävligt roligt att spela alltså. Och nu är det inte liksom samma fokus på så här research, nu ska du fånga så här många Pokémon här, utan det är liksom du kommer till den här stan och du ska liksom då tävla och komma liksom upp i liksom i rankingen egentligen, så att det är därför det heter ZA, för att du börjar på rank Z och du ska till rank A.
Ja, okej.
Och då är nästan hela stan upplagt liksom. Jag vet inte, har någon av er sett Yu-Gi-Oh?
Jag såg en del av första säsongen.
Ja, men de hade ju liksom, de kom till den här jävla ön där de hade den här kortturneringen som var liksom en jättestor grej som den jävla skurken Pegasus höll i. Och det funkar liksom nästan likadant här. Så att på dagarna så går det liksom runt i så här, för att staden liksom uppdelar i olika områden, och sen så har du också i staden så finns det wild areas så att säga. Och det är där liksom, som, alltså nästan som safari zone liksom. Där, du går in där och där finns exakt antal Pokémon du kan fånga. För att de har liksom hamnat i, den här staden hamnar i ett läge där de bor verkligen liksom tillsammans med Pokémon. Liksom det är så mycket Pokémon i staden liksom, så att de har behövt göra så. Och på nätterna eller kvällarna så öppnar sig battle arenan liksom, och det är där du då kan liksom slåss mot tränare för att öka din ranking då. Och sen när du har liksom slagit x antal tränare och fått x antal poäng, då kan du liksom då möta din liksom, få din liksom match för att ranka upp då helt enkelt. Och striderna är ju realtidsstrider nu, så att liksom, du styr din liksom karaktär i striderna samtidigt som du liksom slänger ut en Pokémon. Så att när man liksom slåss mot vilda Pokémon, då får man ju se till så att man inte själv liksom blir skadad och hamnar i skottgluggen. Och när man liksom kör mot tränare så liksom då styr man basen, så kan man välja själv att kasta in ut Pokémon. Och sen så är ju liksom, du har ju fortfarande det här klassiska att det är 4 moves som din Pokémon har, och de är liksom bundna till face-knapparna liksom. Och sen så går de liksom på en cooldown. När du har använt liksom tackle, då tar det några sekunder och kan använda tackle igen, och så får man, och det är liksom inte så att jag väljer en attack och så väljer motståndaren en attack, utan det går liksom väldigt sömlöst. Sen hade jag önskat att du fick styra Pokémonen helt istället, och liksom det är med Pokémonen du undviker motståndarens attacker och liksom på så sätt, istället för att du styr tränaren, för det känns liksom lite konstigt. Men det simulerar ju ändå bättre det här man har sett i Pokémon-animen, liksom att du är tränaren och du styr, du liksom, du ger kommandon till ditt djur liksom. Och Stina är väldigt kul, och det är liksom, de är snabba, det är snappy, det är liksom inte det här i ett Sega som det ofta kan bli liksom i vanliga Pokémon-spelen. Och så att det är väldigt sömlöst liksom att springa in. Det är inte den här liksom laddningsskärmen du ser och nu är det en strid, utan det är verkligen så här bara, nu är det liksom fighting som gäller, och det är liksom bara direkt gång, och du byter Pokémon på D-paden liksom, och sen så där du bläddrar på höger och vänster, och sen så drar du in din Pokémon på neråt och du skickar ut en ny Pokémon på uppåt liksom, så att det går väldigt liksom smidigt. Så det är jävligt roligt, och förvisso nu har jag bara spelat 5 timmar. Och liksom, jag vet inte hur lång tid det kommer ta för mig att liksom tröttna på stan. Och liksom, för att den är inte så stor egentligen. Men man kan liksom klättra upp på hustak och du kan liksom undersöka massa grejer. Och du kan hitta Pokémon på konstiga ställen. Och just för att det är liksom också i en stad, så känns det heller inte konstigt att det liksom är inte så många Pokémon överallt. För det var ju typ Scarlet och Violet. Det är liksom så här har du en klump med Pokémon. Och man bara, ja, det här känns ju inte organiskt liksom. Men så här kan det vara så att ja, men fågelpokémon kan sitta på hustak. Du hittar helt andra Pokémon, du går liksom ner mot typ kloaker och sånt, så att det är liksom, det är mer logiskt på det sättet. Så att det är väldigt roligt. Nej, så att jag tycker faktiskt att jag är positivt överraskad över hur kul jag tycker att det är. Och jag hoppas ju verkligen att liksom inför nästa då Pokémon, som det läckte väl nu typ för 2 veckor sedan att det ska väl heta typ Sea and Wind, och att de liksom tar mer inspiration från Legends. För det känner man ju, mellan Scarlet och Violet tog ju inspiration från Arceus, och att det här liksom tar lite mer, eller att nästa spel tar inspiration från de här spelen då. Det är ett bra Pokémon-spel, och jag har mycket roligare med det här spelet än vi hade med Scarlet och Violet. Alltså de spelen tycker jag verkligen är piss.
Okej, okay, ja men för att jag har inte spelat ett Pokémon sen Nej, jag lånade det Hey Pikachu, eller vad, Let's Go Pikachu.
Ja, remaken på röd och blå.
Precis, jag spelar inte det så mycket, men så det är väl det senaste jag spelat, antar jag. Men jag skulle säga det senaste jag klarade var X och Y, men jag klarade inte det heller. Men jag tog mig en bra bit.
Mm. X så, min och poäng Y är det sista jag spelar ut.
Ja. Min poäng är att jag har inte spelat mycket Pokémon de senaste typ decenniet, men jag vet ju att några av de här moderna Pokémon-spelen blir verkligen blästade över hur fula och janky och så de är. Känner du av att ja, men det är faktiskt betydligt bättre nu på Switch 2, eller känns det fortfarande liksom så väl?
Nej, alltså det är natt och dag från Scarlet och Violet på Switch.
Ja, okej.
Alltså det känns inte lika rough. Jag tycker fortfarande det är fult. Men det beror ju inte helt och hållet på att hårdvaran inte är riktigt stark, utan det är bara för att de gör fula spel. Liksom, jag tycker bara att karaktärerna är fula. Jag tycker inte om den liksom animestilen de har för Pokémon. Och jag tyckte att de har varit fula ända sedan de gick in i 3D. Alltså med X och Y då. Och då var X och Y var ju lite mer chibi-hållet. Sen från Sun and Moon så har det liksom varit så som det ser ut idag egentligen. Och det tycker jag redan rätt så fult. Och jag tycker ofta att Pokémonen ser plastiga ut. För att liksom, det finns ju ingen tecken på att de ska ha någon form av päls och sånt. Och det funkar ju liksom i pixelformat. För då liksom tänker man själv så här, men så här skulle en realistisk sak se ut. Men när de kommer upp i 3D då är det så här bara, ja, det ser ju ganska kackigt ut. Så det är det. Och jag tycker liksom att det ser ut som ett high-res PS2-spel. I hur liksom det är upplagt. Ja, nice. Men det körs bra. Det är liksom inga hiccups. Det känns smooth och liksom springa runt. Så att det, på det sättet är det inga problem.
Cool.
Mm. Nej, men jag är väldigt över. Och liksom även de så här sidouppdrag som finns här, typ att de är inte så här jätteroliga. Det kan typ vara så här, men gå hit och slåss mot den här tränaren eller byt den här Pokémon med mig, så att liksom den pushar egentligen för att hitta liksom nya monster. Och igår körde jag på något ställe där det var en plattformsutmaning, och den var väl inte riktigt lika kul, för att plattformandet, alltså din karaktär i plattformandet här är inte jättebra, för du kan inte hoppa till exempel, men du kan slänga dig. Och när man ska liksom hoppa med olika plattformar så landar man ofta fel. Så det var lite frustrerande. Men det känns ju som, så var spel förr. När gubbarna liksom inte sögs till liksom det objektet du stod på, utan allt var liksom helt löst. Och det är så det här också. Mm. Men det, ja, nej, men jag gillar det väldigt mycket. Ja,
men då beställer jag direkt.
Ja, gör det, Adam. Spendera pengarna. jag har fan inte klarat ut ett Pokémon-spel. Alltså ett traditionellt Pokémon-spel har inte jag klarat ut sen Diamond and Pearl. Även om jag har spelat alla spel som har kommit ut efter det. Men jag kommer typ 3 gym in och sen så bara, jag har gjort förut.
Nice. Berätta nu hur pinsamt det var som 35-åring att gå och be om Pokémon i...
Ah, gud. Jag brukar beställa mina spel från webbhallen, men sen de bytte sitt centrallager till Borås så kommer ingenting i tid. Mm. Så att jag tänkte, ja, men jag kan lika bra köpa från Elganten, det var det som billigare där. Så jag gick till Elganten och var så här typ att, ja, jag hoppas inte jag måste gå till kassan nu och säga att jag vill köpa Pokémon. Och det är så töntigt, varför ska jag bry mig egentligen? Men av någon anledning så kom jag in i mitt eget huvud och var så här, gud vad jobbigt. Och så bara in i affären så bara, ja, men här har en stor pelare med Pokémon Legends på. Jag bara, yes, då lär jag vara ute i butiken. Nej, det var det inte.
Har ni Pokémon?
Ja, precis, exakt. Så får man gå fram till, kassan då. Och så ser man en ung spoling där som är säkert 15 år äldre. Och bara så här, ja visst, det här är egentligen målgruppen för Pokémon. Eller egentligen inte, det är bara millennials typ som köper Pokémon och riktigt små barn. Och jag bara så här, hej, jag skulle vilja köpa nya Pokémon Legends, har ni det? Och hon bara så här, Pokémon va? Legends? Ja, jag ska kolla. Hon bara, det var inte där ute. Eller jag bara, nej, alltså, jag kan ha missat det, men jag såg ingenting i alla fall. Och så tänkte jag, men jag kan också vara pappa, du vet. Jag kan köpa till mitt barn. Mm. Och så kollar hon där bak, liksom i... För jag tänkte så här, Pokémon Legends, den är liksom... Det enda Pokémon Legends de har är ju nya, såklart. Så kollar hon där bak. Hon bara, men här har...
Ursäkta att jag avbröt, men det var smart av dig att inte säga Pokémon Legends Z2A eller vad det heter, utan
nej,
bara,
precis, exakt. Bara,
alltså jag har hört att det ska släppas ett nytt Pokémon idag. Min unge bara tjatar om det så jävla mycket. Ja, jag tror det heter Pokémon Legends.
ja, men jag vill inte ljuga. Och sen så var jag, Amanda stod med hunden utanför. Och så här, hade jag börjat ljuga så kanske inte Amanda inte hade fattat att jag faktiskt ljuger. Så det hade inte förvånat mig. Hon bara såhär, vi har inga barn! Du vet, det hade gjort hela saken
värre. Amanda kan inte läsa roomet liksom.
Nej, precis. Så man bara såhär, käft! Men det gjorde jag. Det gjorde jag inte. Men jag var såhär, Pokémon Legends. För att liksom såhär, det är tydligt att det här är liksom... Det står på omslaget. Tror du inte fan att de har Pokémon Legends Arceus bakom
men,
kassan också?
De brukar ha de senaste generationerna Pokémon-spel på lager.
Ja, men det vet ju inte jag. Och jag var så här, hon bara, men här har jag ett. Jag bara, nej, det är inte det. Och så bara, det heter Legends ZA liksom. Hon bara, ha, börjar leta. Hon bara, nej, men jag kan inte se det någonstans. Och sen hittade hon något, så hade de typ ett Switch-exemplar på bänken bakom då. Hon bara, är det här? Jag bara, ja. Men det måste vara Switch 2-versionen. Så jag bara gräver i mig djupare. Det är specifikt, jag måste veta det här. Och så får hon ringa till en kollega. Och så är de liksom två som ska hjälpa mig här. Och han fattar typ inte ens vad Pokémon är. Vilket är väldigt konstigt. Man bara, har du bott under en sten hela ditt liv? Men han så börjar kolla. Och jag bara, och jag fick fortsätta så här, bara, det måste vara Switch 2-versionen. För jag vet inte att de kommer med Switch 1-versionen. Så jag bara, nej, det där är fel. Liksom. Mm. Och så fick han gå iväg. Och jag såg säkert en kvart och bara vänta på att de skulle lösa Pokémon till mig, Jimmy, 34 år, och bara yes, this is, det här är liksom peak. Men jag fick det till spelet och fick betala mina pengar för det, så att, ja.
Ja, de visste att det inte liksom, var till din son.
Ja, men såhär, det är ju egentligen inte pinsamt. Jag bryr mig egentligen inte, men av någon anledning så gjorde jag det väldigt jobbigt för mig själv.
Jag har nog varit likadan.
Jag har ju varit med om Pokémon-releaser från säljarpris. Jag vet vad det är för folk som köper Pokémon. Det är inget att bry sig om.
Nej, men jag vet att det inte är något att bry sig om. Men de här visste ju knappt ens vad Pokémon var för någonting. Och det var ju typ, tidigare i veckan var det så här, McDonald's hade ju något samarbete med Pokémon Company. I USA, där de sålde liksom Pokémon-kort med Happy Meals. Mm. Och de sålde slut på Happy Meals. Alltså det fanns inga Happy Meals kvar för att folk då, som jag.
40-åringar som bara...
Ja, precis. 40-åringar går och spelar för de samlar på sina jävla Pokémon-kort. Och de har också pengar att betala dem med. Och McDonald's fick dra tillbaka det samarbetet för att det blev så mycket food waste. Ja. För att de köpte sina Happy Meals och slängde maten. Och man bara så här...
Kunde man ju
och då var jag så här att... Jo, men då kände jag så här också. Bamba, det där är ju för barnens skull. Men samtidigt så lyssnade jag på en annan podd där de diskuterade det här problemet. De bara, men spelar barn, alltså har barn Pokémon-kort idag? Är det verkligen för den typen av män? Nej, precis. De kanske kollar på Pokémon-tv-serien och liksom känner till Pokémon på andra sätt. Men de kanske inte samlar på korten. Utan då är det för oss 35 plus som bara så här, bara, yes, jag fick en glittrig Pikachu i mitt paket. Liksom. Så att jag samlar inte på Pokémon-kort, by the way. Jag måste klargöra det. För att jag är lite av den innehållet. Jag bara, men jag behöver inte spendera pengar på Pokémon-kort som barn ska spela.
Egenten har faktiskt börjat sälja lite booster packs och sånt till kassan när jag slutade på egen.
Ja, men alltså det blomstrar ju verkligen upp under pandemin. Ja. Att folk börjar samla jättemycket på Pokémon-kort. Och typ folk, alltså typ, jag vet att webbhallen kommer få mig ofta nya spel. Att nu släpper vi nya booster packs till Pokémon-köp. Det är typ 10 pack här eller någonting sånt.
Mm.
Så att, ja. Nej, men så var det. Så att jag fick gå och skämmas där när jag skulle köpa Pokémon på Eleganten. Utan egentligen någon anledning. Men så är det.
Lite anledning.
Nej, men det är ett ändå... bra spel. Det är annat om jag sitter här och bara klagar. Jag bara, det här är bara för hjärndöda. Och man bara, men okej, det är 3+ på omslaget. Liksom. Jag är inte huvudmålgruppen egentligen för det här spelet. Men jag tycker det är kul.
Så det billigaste var typ 750 kronor för Switch 2-varianten, så jag väntar lite.
Ja, det är lite dyrt, det så är det ju, men det var, jag tror det var typ 40 spänn billigare att köpa det digitalt, och jag var så här, nej, men då kan jag lika bra köpa det fysiskt.
Ja.
Så att, ja, så är det.
Ja, men det verkar bli ett rätt starkt första år för Switch 2.
Tydligen så läste jag någonstans att de senaste månaderna att PS5 hade sålt mer än Switch 2.
Jag har ingen aning om det.
Men det går rätt bra över Switch 2 överlag. Den har ju typ legat på toppen majoriteten av tiden sedan den släpptes.
Har ni sett att den har sjunkit ganska mycket i pris senaste tiden också?
Nej, för jag brukar inte kolla priser efter att jag köpt
någonting. Till exempel, många har sålt till exempel en 1000-lapp billigare typ för Mario Kart Mario Kart-bundlingen.
Ja.
Så, nej, jag har ingen aning om hur den sålt ut. Jag tänker bara liksom spelen som har släppts till den på första året har varit... Det är svårt att mäta sig med Breath of the Wild och Mario Odyssey, men vi har ändå fått
tre spel.
Donkey Kong Bonanza och Mario Kart och ja, ett bra Pokémon enligt Jimmy. Vi får Kirby Air Riders och sen Metroid Prime 4. Liksom.
Däremot
det är inte
så är Pokémon cross-gen. Man vill prata exklusiva spel. Så.
Ah, jo. Det är ju Metroid Prime också i och för sig. Men...
Det var Breath of the Wild med.
Ja. Breath of the Wild med, precis.
Men det var att ingen köpte en Wii U.
Nej,
så.
Alltså det är det, Wii U fanns inte. Det är bara påhitt.
Älskar dock Miiverse. Alltså det är så jävla tragiskt att de inte har fört vidare det. Alltså det var det bästa. Älskar Miiverse.
Why Samus no Kral? Is she stupid?
Ja. Jättekul. Jag vet inte, ingen av er kollar väl på Kirby Air Riders direkten, tror jag. Nej.
Jag fattar inte varför de gör flera directs för det spelet.
För att Sakurai är kärleksbrev. Sakurai älskar Kirby.
Har de typ en direct per knapp eller vadå?
Jag vet inte. Alltså, första Kirby Air Riders direkten var ju faktiskt jätterolig. Alltså han är så medveten om liksom vad folk har sagt om det
awesome.
Spelet. Typ. Alltså, ja, och han är också stoneface. Det är inte som att han liksom sitter typ och smilar. Och, du vet, utan det är typ så här, men vi la också till en knapp. Wink, typ.
Ja, tyvärr.
Alltså det är så kul. Så kul. Men så här, när det kommer till... För att jag är ju den som har typ... Alltså, jag spelade Kirby Air Ride när det kom. Och liksom tyckte att det spelet var sådär, ärligt talat. Jag tycker att Air Ride-läget är skittråkigt. Men jag älskar City Trail, som är liksom att man samlar power-ups. Och sen så får man liksom en utmaning i slutet. Och jag tycker faktiskt att nya Kirby Air Ride ser väldigt kul ut. Och det är mer innehåll i det spelet än jag trodde det skulle vara. Sen så vet jag väl inte riktigt så här, typ att när man så här boastar sig, man bara, vi har alla 9 banor från originalet med. Och vi lägger till 9 till. Och man bara så här, ja, okej. Okay. Men det ser fortfarande ut som ett GameCube-spel, typ. Alltså, liksom. Det, ja.
Då har de inte gjort någonting med banorna.
Jo, man förbättrat lite grafiken på det, men ja. Det var att jag kollade, när jag såg banorna, jag bara, alltså i mitt huvud så bara, det där ser exakt ut som GameCube-spelet. Du vet. Det var det första jag tänkte på, jag bara, det där ser exakt ut som jag minns det. Men de har Top Ride med, som vi spelade på stream. Oliver, kommer ihåg när jag bara tvingade alla att spela Kirby Air Ride? Jag tror att jag var den enda som hade kul. men City Trail är skitroligt, tycker jag då. Men den här direkten gjorde mig faktiskt pepp på spelet, för att vi är i Japan när det släpps, och jag undrar om inte jag ska köpa en japansk version av det spelet. Bara för att ha liksom ett japanskt Switch-spel. För jag tror ju också att, det måste jag också kolla då, bara så att jag faktiskt får engelska i själva menyerna. Att det tar från menyspråket, så jag inte sitter på japanska, för det är lite jobbigt. Men det har varit coolt att ha.
Ja, jag ser fram emot Luigi's Mansion i slutet av månaden.
Ja!
Kommer till GameCube-biblioteket.
Ska hålla fast vid att spela GameCube-spel nu. Och GameCube-appen, så jag tjatar på det i flera år. Och jag har inte spelat Luigi's Mansion sedan typ 2003.
Men... Nej, det var inte ettan de släppte en remaster på nu. Det var tvåan.
Det var tvåan.
Så var det.
Och kan du tänka dig då att Luigi's Mansion 1 fick en remake till 3DS?
Just det!
Samtidigt som var det Luigi's Mansion 3 kom, tror jag.
Mm.
Ungefär i samma veva.
Jag har aldrig klarat Luigi's Mansion, så det ska bli kul.
Ja, det är bra det spelet.
Ja, det,
i mitt huvud bara, är fortfarande min favorit i serien.
Bara boxarten tar mig direkt tillbaka till när man liksom sprang runt inne på typ Siba eller vad fan det var. Och bara, GameCube. Du vet, och så var det på hyllan där. Och man bara, det är konstigt att det inte är ett Mario-spel, men... Ja, det var en magisk tid när GameCube var ny.
Luigi är en bättre karaktär än Mario.
Han har ju faktiskt mer personlighet än Mario.
Ja, Mario är en så här typisk hjälte. Han är liksom så här, han är mall 1A, han måste passa alla.
Luigi är en liten bitch. Man trycker på ändå.
Min favorit Luigi, det är ju Mario Kart 8, när han är så jävla sur när han kör förbi motståndarna. Alltså det är det roligaste.
Just det.
Luigi Death Stare, det är fantastiskt.
Jag tyckte om trean väldigt mycket. Det var faktiskt till och med ett av mina topp 5 bästa spel i året.
Luigi.
Jag har ju trean som piken, men eftersom jag aldrig klarat ettan så det kan ju ändå att det visar sig vara ännu bättre.
Tvåan är sådär alltså.
Ja, men det känns verkligen som det är 3DS-spel liksom.
Ja, men det är liksom, det är gjort för bärbart. Det är liksom så här, du ska kunna spela det i korta chans. Så att men ja, det ska bli kul att återbesöka ettan.
Kommer säkert kännas uråldrigt.
Fast ja, jag har ju nu jag spelar ju Wind Waker som kändes liksom bra. Jag spelar Chibi Robbo. Också på och som var så här att man bara, ja, men vissa saker är liksom så här kameran och sånt som folk har blivit bättre på, men det är ändå så här att fan, det håller ändå. Det är liksom, det är en, såna här spel görs inte riktigt längre.
Nej.
Och då är det är kul. Ja, men det ska bli kul. Ja, ja, men det, nu har vi babblat på i en evighet här. Det var allt vi hade för idag. Ska jag säga. Om ni inte har något annat att tillägga förresten. Oliver, har du typ tre ämnen du vill ta upp?
Ja, men vi behöver inte.
Så här, liten... vad heter det? Cliffhanger till nästa vecka. Kanske vi har spelat Outer Worlds 2.
Jag bara fick en idé häromdagen. För att jag har liksom en väldigt... väldigt liksom grundläggande förståelse av hur D&D spelas. Aha. Och jag bara tänkte, det här var kul att bara göra typ ett avsnitt när vi inte har massa annat spel eller när ingenting särskilt har hänt. Där jag bara skriver ihop en kampanj och bara spelar D&D med er baserat på mina idiotregler.
Oh my god. Du får plugga på då hur liksom man ska göra D&D och det.
För jag lyssnar på en D&D. Man kunde göra det liksom över Discord.
Ja, men alltså jag tror det finns program för att spela D&D online. Och det finns jättemånga D&D-poddar där de spelar samtidigt. Med jättehöga produktionsvärden och röstskådespelare som lägger på i efterhand och allting.
Ja, men ja, det är inte vad jag tänker. Men jag tänker liksom bara riktigt så här bonne D&D som liksom Oliver regler på typ.
Utspelar sig i Majorna.
Ja, nu går vi till Hemköp.
En langare möter dig i gränden. Vad gör du?
Är du god eller? Svarar jag då. Så får man slå en sån här roll. Lyckas man med är du god eller? Ja, D&D Beyond säger man där nu att det finns.
Men, om det låter intressant så kan vi börja fila på det.
Alltså jag är mer intresserad av hur du ska lösa uppgiften om du är.
Ja, precis.
Och spela in det.
Det är ju halva grejen.
Ja, visst. Ja, absolut. Visst, det kan vi göra. Vi kan göra ett sånt avsnitt. Vi kan väl satsa på det att köra någon gång i sommar. Så har du i alla fall några månader på dig att lära dig hur det skulle se ut.
Ja, men någon lucka där det är bara ingenting särskilt rent i nyhetsvärlden och ingenting har släppt som vi måste prata om, liksom.
Ja, absolut. Absolut, det borde vi göra. Om det är sagt så vi hörs igen nästa vecka. Ni vet var ni finns. Kontakta oss på kontaktetspelet.com eller kommentera på learning.se, Spotify, våra sociala medier eller vad som helst. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Ha det gott!